Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hur man försöker då ska förbjuda omvändelseterapi. De kommer ju aldrig säga så här, vi vill ta bort yttrande- och religionsfrihet. Det kommer de aldrig säga. Men de kommer säga så här, men nej, du får inte omvända någon. Han är född sån, så du kan inte omvända sån. Du får tro att du är född som åsna, häst, du vet, man, kvinna, whatever alltså. Men du vet, jag bor i Sverige och jag kommer predika för dig så att du kan omvända dig.
Kul att du kom hit. Jättetrevligt. Ja. Mm.
Jag har sprungit på er när man har kollat på YouTube faktiskt.
Mm.
Så har jag märkt att ni har intressanta gäster. Jag har förstått som att ni är komiker. Jag tycker att ni ofta pratar om tro, vilket gör mig extra intresserad, om man säger så. Men ni är komiker som pratar om samhällsfrågor. Ni har haft Palestina-Israel konfliktdebatt snack. Ni har haft väldigt många intressanta gäster och sådär. Och sen så har jag sett att ni har gjort massa gamla lite så här roliga videos och allt möjligt på YouTube. Hur började ni? Hur hamnade ni i oskyddat samtal liksom? Vad gjorde ni att vad var det som gjorde
ni att ni kan dra er en backstory först här då.
Ja, Filip.
Vill du? Ja, vi
känns som jag har gjort.
Ja, nej, men vi sågs ju på vi gick ju samma gymnasieskola, jag och Viktor. Och jag var väl en sån som inte tyckte om att skriva 5 A4 sidor om Aristoteles, så jag ville gärna helst göra filmer om det. Och då kom ju Viktor där och kände väl lite grann samma sak, att vi får starta en YouTube-kanal och göra humor och göra film liksom. Ja. Så det var väl på den vägen egentligen, ja, men via fotbollsgymnasiet och att vi hittade varandra där. Och sen, jag vet inte riktigt hur Gustav kom med i bilden.
Det är alltså 10 år sedan vi började med YouTube.
Ja, det är 10 år sedan. Men det var väl någon form av välgörenhetsgala som vi fick tag på.
Men det var, ni var ju de två mest mobbade från Strömstad och Grebbestad. De enda som vill, alltså, kunde göra film ihop egentligen. För att ingen ville vara med. Och så började ni göra sketcher. Det är det som är sanningen på de vänster.
Men är ni alla därifrån typ?
Nej, jag kommer från Göteborg. Så jag och Viktor, vi känner varandra från senare sen. För att vi körde lite stand-up ihop i Göteborg. Och sen flyttade jag in till Viktor faktiskt när jag flyttade upp till Stockholm. För Viktor behövde en roomie. Jag skrev på Facebook. Och Viktor tror ju gott om folk. Så han bara släppte in den här hemlösa skallig mannen i sitt
hem. Det är Filip och han menade. Vi har ju alltid välgörenhetsmässigt tagit hand om dig, låtit dig. Din stora dag, du som har cancer liksom.
Ja, men det. Och det är det varenda dag så är alltid att jag får hänga med mina idoler.
Få bo hos mig. Nej, men precis, jag började med stand-up på grund av att man fick lite självförtroende från sketcherna.
Ja.
Det var inget Filip gav sig på, men jag gjorde det och då träffade Gustav jag precis, och så flyttade man till Stockholm för att köra det. Och då flyttade vi upp från stand-up-scenen. Ja, där var det egentligen.
Okej.
Vi startar en serie, ja. Vilken färg är du? Baserat på omgjord om idioter.
Ni har en lilla färg här.
Ja, verkligen. Vi har ju kört 42 avsnitt i alla fall. Och då startade ju vi 4 en podd som heter Oskyddat samtal. Filip kom på den roliga, mogna i namnet. Men sen så har Kossi helt bytt spår och vi tre har startat upp podden på nytt, ja. För den lades ner, så där har du nog hela storyn.
Okej. Okay. Mm. Och hur kommer det sig att ni kommer in på lite mer djupare frågor? För det är inte jättemånga komiker. Aron Flam i och för sig, han har gjort det. Men är det fler komiker som brukar prata om mer så här seriösa sådana saker som man inte får kanske prata om?
Alltså grejen är, jag tycker väl ändå att det är väl det som komiker försöker att diskutera igenom livets stora frågor och hitta någon kul vinkel på det typ. Det är väl ändå det att folk gör sina stand-up specialer och sådär.
Men det var ju också Jerry Seinfeld och Johan Glans som liksom inte ger sig på det kontroversiella eller farliga eller djupa.
Så liksom. Vad är grejen med begonier? Och så,
som... Och jag kan ju beundra det, för jag kanske bara är för dålig. Jag kanske inte kan skriva ett skämt om en poptard för att få det så roligt. Liksom. Det måste bli Hitler och lite rasism och lite sexism.
Det är de, stora ämnena.
Men vi är ju undvikligen intresserade allihop. Alla tre av, som du säger, och vet jag, religion, filosofi, Gustav har pluggat och politik och sådär och historia. Och då såg väl jag det också när du säger så jag köper din, men om inte Gustav gör det riktigt så håller jag med om det, att folk inte vågar eller har intresset. Och jag tänker att, alltså nästan kapitalistiskt, där finns en nisch. Mm. Här, om vi har ett oskyddat samtal där vi ger oss in på allt där, även om, du vet, till och med Israel och Palestina är så svårast i hela världen, men man, för, liksom, bara för att det är, vet fan, intressant eller så vinner man något på det, för att man vågar eller för att man ingen går dit.
För det är också, det är ju väldigt seriösa. Vissa av de här frågorna är ju väldigt seriösa. Mm. Så det är klart att tre komiker tar sig an det blir ju kanske lättare upp det liksom.
Ja, det blir otroligt låg kvalitet på debatten, men det kan
bli väldigt så. Men det är väl det vi vill åt också lite grann. Har vi inte sagt det? Att vi vill ju åt det här superseriösa. Eller vi vill ju snacka om samhällsdebatt, djupa frågor, och göra det lite grann med humor liksom.
Där har du min kapitalistiska hjärna, tror jag. För att antingen så får du lyssna på Henrik Jönsson, din vän, som är supersmart, intressant, men skitråkig liksom. Eller så får du lyssna på liksom Gustav Herner, som bara drar skämt liksom. Men tänk om du kan lyssna på någon som kan göra både och liksom. Det blir något gött. Till och med Bard var väl här och sa det, att, alltså inte för att berömma oss, men han pratade om någon gång i alla fall, skitsamma, att det är det folk tittar efter på nätet. Eller de vill antingen underhålla eller lära sig. Ja. Om du kan underhålla och lära, framförallt då kanske genom att ha smarta gäster, så har du dratt någon, jag vet inte.
Sen, Bard tyckte inte att vi höll kvaliteten i någon av de parametrarna.
Nej, men det är en annan fråga. Men jag tror att det är så jag besvarar hans fråga bäst, att jag faktiskt har tänkt lite så. Ja. När jag startade på den på nytt, att här har vi nog ändå en nisch, eller du vet.
Ja. Smart. Jag gillar det alltså. Och jag kommer ju från, som mina lyssnare vet, att jag pratar ju mycket om tro och tycker att, även om jag intervjuar alla möjliga människor i Varför då?
Ja, du får gärna berätta lite om dig själv för oss, för Filip har någon koll, men inte vi två.
Mm. Ja, precis. Jag har ju varit pastor i massa år.
Präst alltså?
Ja, inom frikyrkan. Liksom. Mm.
Så, är du från Jönköping?
Ja, jag har bott i Jönköping. Ja, men så är det.
Vad är det för fördomar, stämmer alltid?
Vad är det för oss?
Och västkusten, kan man säga. Jag har bott på lite olika ställen. Men så jag har ju liksom hållit på med kyrka, du vet, förklara för människor vem Jesus är och hoppas att de gillar Jesus och hjälpa dem att börja följa Jesus. Och så liksom, det har jag hållit på med. Och jag var väl ärligt talat lite så att jag lägger mig inte i politik och idépolitik och de här liksom. Men jag har ju alltid intresserat mig av det.
Ja.
Men så för några år sedan så bodde jag i USA och så kom jag hem och så märkte jag att kristna i USA är väldigt mycket mer intresserade av att prata om politik. Framförallt idépolitik, men liksom att lägga sig i samhällsfrågor. Mm. Och då tänkte jag så här, det här är ju ändå intressant. Varför är vi så tysta om det, vi frikyrkliga i Sverige? Sådär. Om du inte är vänster. Om du är vänster, då får du säga hur mycket du vill. Jaha. Men är du lite höger, då skulle du helst vara lite tystare. Och då tänkte jag så här, och jag älskar verkligen att höra på varför människor tycker och tror och gör det de gör.
Kan det bero på att sossarna styrde 44 år i rad?
Det kan vara så. Det kan vara så. Men då i alla fall så tänkte jag så här, jag ska intervjua alla möjliga människor om varför de tror, tycker och gör det de gör. Och där är vi då. Så att jag intervjuar alla möjliga.
Så du är ute och utlöser sådana existentiella kriser hos människor när de måste fundera på vilka de är och varför de
håller på. Jo, men delvis så. För att jag tycker, helt ärligt så tycker jag att ofta blir jag ställd mot väggen så här, varför är du kristen? Så här. Förklara, säg varför. Så här. Och då brukar jag faktiskt slänga tillbaka, men varför är du inte kristen? Eller varför är du det du är då? Mm. Och då kanske någon säger så här, men jag tror på det jag känner. Så här. Jaha, men vadå? Så du menar att du tror helt enkelt att jorden snurrar kring dig? För att om du känner för att Gud är sån här, då är Gud sån här. Eller hur det kan vara. Så här. Och då har jag försökt säga, men varför tror du som du gör då? Är du ateist? Fine, det är all respect liksom så. Men varför är du artist? Så därav handlar det om det. Och då tycker jag är jättekul att se vad ni gör. För att ni pratar ju då om samhällsfrågor, men ni går in någonstans, tycker jag, väldigt ofta på religion och tro.
Alltså de är ju ändå ihopkopplade på den vänster. Religionen har varit en så stor del av samhället, ja, i så många år. Så att allt det där är ju sammanknutet liksom.
Precis. Men är det inte lite så, eller har jag, är det bara jag som tycker så? Är det inte lite så att man har försökt dela på de här sakerna? Att vi ska inte prata om tro i Sverige. Vi ska inte prata om religion. Det spelar, alltså...
Delvis, för vi diskuterade precis det när du kom ner. Vi är världens mest sekulära land liksom. Att det är så här, vi är extrema i att vi är så himla inte troende liksom. Och det gör ju att vi hittar ju religion i andra former. Nu blir det ju det att man börjar tro på kristaller och vibrationer och sånt istället. Eller så tror man på konspirationsteorier. Alltså man hittar ju någonting annat än religion.
Men också,
om man inte är,
också kan det ju faktiskt vara politik. Mm. Och kanske då framförallt eftersom vi har ett behov av moralism, så blir det woke liksom. Ja. Det tror jag.
Att du berättar mer.
Ja, om du, det är ju, ja, Bardians jämförelse är ju att woke-kärringar nu, alltså ofta unga tjejer, det är ju kyrktanterna för de här som mår bra av att, du vet, säga att inte svära, inte säga det ordet och det, du vet, inte skämta om det, Gustav, och att det finns en, och det fyller ett behov i oss liksom, att vi vill känna oss, vi har det här med moral.
Har det ersatt religionen då, menar du, det, den typen av woke-kultur?
Ja, delvis.
Okay, för det tror jag, för
har du aldrig tänkt så?
Alltså jag tänker att den spirituella delen måste man ju hitta någon annanstans oavsett. Det är ju det som är det relevanta med det.
Jag är inte emot det, utan fyller på med det också.
Men är det inte så att människor vill vara goda människor? Ja. Och hur förr i tiden då, för ett gäng år sedan när Sverige var lutheran, lutherskt, och alla gick till statskyrkan, då var det ju så här, hur är du en bra människa? Jo, men du svär inte i kyrkan, du svär inte. Och du har vissa grejer. Idag så är det väl mer så här, du ska källsortera, du ska gilla Greta, du ska helst få flygskam. Du ska ändå känna att du har lite dåligt samvete om du flyger för mycket.
Där är den perfekta kombinationen, kan man ju säga då. För då får man det spirituella från att man går och gör yoga, och sen så får man regelverket från Greta Thunberg att man ska källsortera. Så det är kombinationen där. Så wokeness och yoga.
Precis, för jag tycker det är kul då att ni blandar de här grejerna. För jag har ju då upplevt att man inte får blanda de här sakerna. Om vi bara börjar med till exempel tro och politik till exempel.
Annars säger man att man får inte prata om något av de ämnena. Att det är de två förbjudna.
Nej, men du får definitivt inte mixa dem.
Nej, inte sant.
Då har man garanterat förstört middagen. Det är som är säkert. Det är en sån atombomb när de möter varandra.
Jag menar bara att svenskar är ju så konflikträdda.
Ja.
Och då är det ju liksom, det är ju två känsliga ämnen. Mm. Men det är inte det du menar kanske, utan du menar mer kombon, utvecklingarna.
Jag tror att det är känsliga ämnen, delvis såklart. Speciellt om du hamnar med folk som du kanske inte känner så jätteväl och så vidare. Men jag har också upplevt att tro och politik får inte höra ihop. Man får inte säga så här, men jag tycker så här politiskt. Jag till exempel tycker att, ja, vad kan vi säga? Vi kan ta en sån klassisk grej som abort till exempel. Mm. Som jag säger, så, men jag tycker att abort är väldigt problematiskt. Jag vet inte exakt hur man ska minska det, men jag tycker att det är liksom, jag tycker det är fel, så där, va? Personligen. Och då kan jag säga, varför tror du det då? Säger det utifrån att så här vetenskapligt, och det kan man ju göra, man kan ju säga, men då börjar hjärtat slå, och det finns ju en massa vetenskapliga. Men jag kan också säga det utifrån att jag tror, har en biblisk tro, att jag tror att, eftersom det står i Bibeln att redan i moderlivet, står det på några ställen, så utvalde Gud mig och hade en tanke. I Jeremia står det att Gud utvalde och hade en tanke, och det står i Galaterbrevet också, och så på några ställen. Så kristna till exempel är ju negativa till abort, eftersom vi tror att livet startar ju inte när du kommer ut ur mamman liksom, utan det börjar där inne. Och därav, om jag säger så här, jag tycker så här på grund av att jag tror på Bibeln, det får man inte.
Nej, jag skulle säga, här har du nog två svar på din fråga. Och det är ju det att du är ju dum i huvudet då. Enligt svensken, eller tysken, eller västerländska människan nästan, om du använder precis bibliska argument och sån tro när det kommer till politik, som är så, och då är vetenskap viktigare. Och då, det var väl det Ashkan Fardkost sa i vår podd, att liksom, vi är ju så fruktansvärt av vetenskapen liksom, är vår religion också på ett sätt då, att vi liksom, den tyska autistiska vänster i hjärnhalvan världen pratar om liksom att vi ja precis, det har inget med det att göra liksom, det är som liksom flum eller dumt eller inte sant, men, går inte att bevisa.
Men vadå, säger vetenskapen att abort är bra eller?
Nej, men oavsett när man ska definiera vad ett liv är sen. Men om vi bara, innan vi hoppar till den frågan, alltså, för det som man också säger där på den här striden, det blir ju någon form av nästan känslomässigt argument då, för att det som är så bra tycker jag med Gud,
ja, exakt,
är att Gud är förenligt med vetenskapen, och när den inte är det så måste religionen ändra sig. För att man vet ju att det går inte att bevisa att Gud inte finns, och det går inte att bevisa att Gud finns heller, och då kan den finnas liksom. Och därför är det förenligt med vetenskapen, så därför är religion inte konstigt tycker jag. Men när man börjar använda det som argument och det som man vet inte är vetenskapligt grundat, då har det ingen bäring liksom.
Okej, men ja, men precis. Men, och där blir ju då, när det kommer till värdefrågor då,
ja,
till exempel liksom människans då, ja, men okränkbara värde till exempel, så kan du ju inte riktigt på vetenskaplig grund sätta att det här är, alltså utifrån vetenskapen säga att vi tycker om människor mer än vad vi tycker om hundar. Vi värderar människor mer än hundar. Om du bara tar rent vetenskapligt på det, så blir det ju svårt.
Alltså, det går nog, om du vill, ja, i sig just det.
Okej, det finns, människan har en hjärna då. Men då blir det så här, en människa som inte har en hjärna då, eller som är hjärndöd, eller som, ska vi ta bort den då? För att,
ja.
Och då blir den så här, nej, men det är en
Men det är ju det vi har haft, just där vad en moralisk hänsynsvärd varelse är. Och där är ju inne på det, om medvetande är ett kriterium för att man ska vara människa. Ja. Och där du säger att en hjärndöd person är ju på samma nivå som ett foster i ett visst stadie. Och om man ska vara principiellt och konsekventa, då ska man ju kunna avrätta någon som är hjärndöd och ett foster.
Ja.
Ja, och jag är nästan så principiellt att jag typ är på det. Jag är, okej, så, det är, så, ja. Är du hjärndöd så är du inte en människa längre. Jag ser det, då har du tappat din mänsklighet. Liksom.
Ja, men, och var börjar det någonstans då?
Så nu?
Vad börjar det någonstans, en hjärndöd? Alltså, eller om vi bara säger, vad börjar det att du inte är riktigt medveten? Om vi...
Alltså medvetande, det utvecklar man ju där vid 2 år ungefär, när du börjar kunna se dig själv i speglar och sånt.
Ja.
Ja, och därför som sagt har jag skämtsamt sagt att man ska få abortera upp till 2 år. Liksom.
Oj, ja. Det vore ju...
För att du är inte en människa för en sten. Men jag köper inte riktigt. Alltså jag gillar mer den, som sagt, Peter Singer-grejen, att din moraliska hänsynsvärd varelse om du kan känna smärta. Så länge någon kan uppleva smärta.
Men du hör ju liksom, det är ju autism liksom. Det är ju, saknas ju en...
Det här är filosofiska idéer som människor har funderat över tusentals år. Alltså, det är inte mina åsikter där. Det här är mycket smartare människor än mig som jag bara återberättar.
Liksom. Nej, det är bara ett exempel på hur man pratar utan det religiösa. Liksom. Det är verkligen vetenskapligt. Liksom. Verkligen så, konkret. Jag tänkte bara säga det att islam nu är ju väldigt icke-sekulariserat, eller de skiljer inte så mycket på stat och kyrka och så ofta. Och det ser vi ju som ett problem. Så om man ställer den frågan till dig då, hur jag nu ska formulera den, är det bättre, eller om man tar det som, nästan som ett motargument, är det bra som de gör då, att de vill förena det så mycket som de gör i många länder?
Nej, verkligen inte.
Nej.
Verkligen. Det vore ju... det är ju nästan så att islam inte är en religion. Att det är snarare mer en politisk filosofi.
Men hade inte kristendomen varit det om vi hade...
Nej, för jag menar att kristendomen... Jesus till exempel då. Det är utifrån kristendomen som till exempel då yttrandefrihet, religionsfrihet har kommit. Och om man då kollar bara på Jesus, så ser man att han blev ju attackerad för att han umgicks med syndare. Så han umgicks alltså med människor som inte trodde som han, tyckte som han eller gjorde som han.
Och gubbe liksom.
Han tvingade dem inte att omvända. Han sa ju så här, om du inte omvänder och tror på mig så kan du inte komma till himlen. Eller så kan du inte få kontakt med Gud. Han sa ju, jag är vägen, sanningen och livet. Och så där. Så han gav ju absolut ett budskap som sa att du måste omvända dig och tro på mig.
Men just det, frivilliga är viktigt.
Men det kommer ut från frivilliga. Ett väldigt känt bibelord är ju när Jesus säger, den som vill följa mig ska ta sitt kors och följa mig. Så och just det här, att du vill. Och eftersom Jesus då umgicks med syndare, så det var ju inte så att han liksom kom med svärdet och sa, nu hejar jag med dig, om inte du omvänder dig så dödar jag dig. Utan han umgicks med syndare och lät dem själva någonstans förstå att, aha, det är Jesus som är grejen. Och jag menar ju att det är det som har lagt grunden för det västerländska samhället, med religionsfrihet, yttrandefrihet, där du då får helt enkelt frihet. Sen är det klart att det är ju på Bibelns grund som vi till exempel inte är rasister, menar jag. Till exempel. Jag sa faktiskt, jag hade en samtal med en släkting i USA för några år sedan. Där hon är inte kristen längre. Hon växte upp i kyrkan och så, men inte kristen längre. Och blev ju liksom, hon är störd på att hon var störd på att republikanerna är så kristna och så höger, och de ställer sig på Bibeln typ sådär. Och jag fattar, kan jag förstå vissa delar av det. Men då frågar jag sen, okej, men den här värdegrunden då ändå som kommer utifrån att man tror på Bibeln. Jag tror faktiskt du gillar då delar av det, så jag till henne. För jag känner ju henne liksom. Och hon bara, vad menar du? Nej, men Martin Luther King liksom. Han kämpade ju för svartas rättigheter och att liksom sådär.
Kristen.
Det gjorde ju han utifrån sin bibliska övertygelse om att det ska inte finnas någon skillnad mellan svart och vita. Då frågar jag henne, tycker du det är dåligt då? Och det är klart att hon tyckte, nej, det är ju bra sådär. Ah, okej, så att i vissa frågor är det okej, och i vissa frågor är det inte okej då. Men, och det är ju inte så konstigt kanske.
Men de grejerna är ju toppen. Det är problemet blir när man så här ska stena bögar och sånt, som det också står i Bibeln. De grejerna som man valt att plocka bort sen liksom.
Nej, eller så många... det står faktiskt inte i Bibeln.
Ja, men det är så väl att det är väl att häda och så ligga med en annan man liksom.
Ja, det står att det står att det är synd.
Att det är synd,
men det står ingenting om att stena, alltså, i Gamla testamentet så fanns det judiska lagar som där det stod att du skulle stena om du var en äktenskapsbryterska eller äktenskapsbrytare, om du, vissa saker sådär. Men det är ju inte i det Nya testamentet, utan det har ju Jesus, han har ju uppfyllt det Gamla testamentet och kommit med ett nytt förbund.
Så du är med det Nya testamentet.
Ja, det är ju det som är kristendomen.
Det är det som är kristendomen.
Och det är det som blir då, och det är den kristendomen jag menar som ger grunden för att du faktiskt att du får ha en annan åsikt eller tro och så vidare. Men det är klart att det har ju funnits kristna som har gått för långt i det, i historien såklart, och betett sig jättilla och så.
Innan vi går vidare, jag tänkte bara fråga dig, för jag tyckte det var intressant, för så som du pratade om med fri vilja och sådär, jag tänker, om man tror på Gud, tror man inte att saker är deterministiskt, att liksom ens liv är, att man tror på ödet, eller tror du ändå på fri vilja då?
Absolut, det gör man. Sen finns det ju vissa kristna delar som tror på förutbestämmelse och det som man säger predestination. Alltså att vissa människor är förutbestämda att välja Gud eller inte välja Gud.
Men bara vissa, inte alla?
Nej, alltså vissa tror det, att det är så. Jag själv tror ju inte det. Jag tror att det ligger ner på varje människa att välja Jesus. Och det är därför som jag hoppas att så många som möjligt får höra talas om Jesus, så att man kan välja Jesus. Men en människa som inte har valt Jesus blir det ju liksom jobbigt för. Han vet ju inte, och det säger Bibeln själv, att hur ska någon kunna tro om ingen berättar för dem?
Men du ställer ju den frågan i vår förra avsnitt. Hur man väljer Jesus? Alltså här, eller hur väljer man att tro? Hur hamnar man där?
Och varför ska man tro på Jesus?
Ja, den frågan kan jag besvara. För jag är helt övertygad om att du är lyckligare om du har en tro. Det är väl ganska självsant. Liksom, även the ignorance is a bless, om du så vill vara sån. Men då var min...
It's a bliss.
Ja, okej då. Men hur är du då? Hur börjar man tro? Hur får du någon... Ja, det är väl en bra fråga.
Att jag och Viktor vill tro.
Ja, så är det ju nästan.
Och jag vill gärna höra fler argument varför.
Alltså hur ni vill tro, det är en väldigt bra fråga.
Nej, men om vi skulle vilja lära oss att tro, ja, hur går vi tillväga då liksom?
Bland annat så skulle jag säga att man kan göra lite olika sätt. Men bara genom att ni sitter där och pratar med mig och jag säger att jag tror lite grann och att jag har upplevt vissa saker, så tror jag att det kommer födas mer tro i alla människor, i er. Och så där. Så att, jag menar, jag själv har ju sett mirakel. Jag har sett faktiskt en döv en gång blivit helad. Jag har sett, jag skulle kunna sitta hela kvällen och berätta mirakler som jag själv har sett. Och det föder ju tro, tror jag. Sen tror jag att om man läser i Bibeln, läser om Jesus, så föder det tro. Men jag vet också...
Jag har läst typ, jag vet inte hur många procent av Bibeln. Ja. Men till sist, då börjar man ju... För jag hade för mig att jag ska läsa hela Bibeln.
Ja.
Och efter så många, hans son Abraham, ja, och hans farfars son Josef, alltså det var ju bara släktträd i liksom tusentals sidor att läsa Gamla testamentet. Ja, jag gav upp, måste jag bara erkänna.
Det gjorde jag med, så därför hoppade jag över de delarna.
Ja, till nya.
Körde på ljudbok.
Läste jag andra.
Ja, det kan man göra.
Nej, men jag tror att, alltså, att läsa om Jesus tror jag absolut kan föda tro. Det är inte nödvändigtvis så. Det är givetvis hur öppen man är. Jag tror att man kan få tro genom att bara be ärligt, Gud, visa dig för mig. Så här, visa dig för, jag vill tro, jag vill uppleva dig. Det tror jag. Jag vet många har närmat sig Gud genom att man har faktiskt grottat sig ner i vetenskapliga frågor.
Alltså, John Lennox.
Heter ja, mm. precis. Bra, du har ju koll alltså. Ja, men, det, jag vet inte, följer man Jordan Peterson lite grann.
Just det,
så ser man ju någonstans ändå att han börjar närma sig mer och mer tro, skulle jag säga. Så att jag tror att man kan komma till Jesus på lite olika sätt. Om man säger så.
Mm. Men tänker du, vad blir konsekvensen av att man inte tror?
Ja, det finns olika konsekvenser.
Narcissism, depression.
Nu låter vi honom svara.
Nej, men jag tänkte ju, tror du att det här är anledningen till varför så många i Sverige mår så dåligt, är för att det är så många som är ateister liksom?
Ja.
Ja, men det tror jag.
Kan vi inte låta Josef svara på en fråga?
Du vet hur jag funkar när du säger så, då blir jag värre. Men okej.
Nej, men jag vill höra hans argument för att det är så här, någon som är övertygad.
Jag vill höra vad jag har att säga.
Nej, men jag har inte höra vad du har att säga.
Jag är en narcissistisk artist, vet du.
Är det en grundorsak, tror du?
Jag tror att det är en orsak till varför människor mår dåligt. Ja, det är att vi har kissed God goodbye på något sätt. Vi har cancelat Gud och existentiella frågor i Sverige av olika anledningar. Men jag tror att på grund av det så räknar man inte in Gud eller liksom i något, vilket gör att du bara har dig själv att gå till. Och när du då bara går till dig själv och försöker hitta svaret för vad händer, vad är meningen med mitt liv, vad händer när jag dör, varför beter sig människor så här ont, varför känner jag ibland få göra jättedumma saker, alltså alla de här sakerna.
Man grubblar.
Ja. Och om du bara går till dig själv då, så tror jag att du inte blir lycklig. Och jag tror att om du då går till staten, som kanske har varit guden i Sverige de senaste 50 åren.
Sossarna, jag visste.
Ja, men inte så.
Det som är så gött.
Olof Palme är Jesus och Tage Erlander är Gud.
Då tror jag man märker så här, nej men det här håller inte. Och då tror jag att kanske vissa då går till, nej men okej, okay, jag ska hitta kärleken. Och så hittar man en partner och så tycker man, yes, nu är det här som ska ge mig all den här liksom, meningen med livet. Och sen syns man att min tjej, trots att hur fantastisk hon än är, så kan hon inte ge mig den meningen med livet. Och så vidare och så vidare.
Brukar du säga det till din fru eller?
Nej, men jag tror ju att de här sakerna som är väldigt bra att ha i livet. Det är bra att ha pengar, det är bra att ha tjej, det är bra att ha liksom ett meningsfullt jobb. Alla de här sakerna är jättebra. Det är bra att se andra delar av världen. Liksom sådär. Men jag tror inte att det är meningen med livet.
För meningen med livet är?
Att lära känna Gud.
Mm.
Och hur lär man känna Gud då?
Nu tappar du Gustav här, det hör du ju.
Jo, men det gör du genom Jesus.
Och hur lär jag känna Jesus?
Det som jag precis sa, du börjar läsa om Jesus.
Jag börjar läsa om
Bibeln. Du börjar be till Jesus, du börjar tala med Jesus.
Okej, så man sitter och snackar, men han brukar inte svara jättemycket.
Ja,
det vet ju inte.
Har du testat?
Jag menar så här att jag tror absolut Gud kan svara. Jag tror att Gud svarar. Men jag tror att man måste omvända sig till honom. Sen kan Gud svara ändå. Alltså, Gud gör ju på ett sätt vad han vill. Men han har också sagt i sitt ord att vi ska omvända oss och söka honom och lita på honom och tro på honom. Och det är klart att om man har Gud som en liten nallebjörn. Så här, Gud, nu, jag lever mitt liv, jag är min egen kapten, jag gör precis vad jag vill. Och sen så bara, nej, nu händer det här dåliga. Okej, Gud, kan du hjälpa mig? Snälla här nu. Så här. Och sen så bara, nej, du svarar inte. Okej.
Mm, det där är precis som Fredrik Lindström sa nu i sin, det är precis Sverige.
Man hör bara av sig när man har problem till Gud liksom.
Ja, precis. Ja, jag tror jag såg den också. Alltså, we don't call you.
You don't call me,
we call you. Precis, det sanna.
Men det är lite läskigt dock. Det är ganska många som har typ så här begått så här massavrättningar i Guds namn och hävdat att de har fått kontakt med Gud.
Och det är kanske bråkat om förr, men de största massavrättningarna, Mao, Hitler och Stalin, alla artister.
Ja,
som ersätter sig själva med Gud.
Okay, men det är fortfarande så här. Ja, okej, okay, det är en dålig grej, men det är många som har gjort det i Guds namn också. Och det menar, har de haft kontakt med Gud då när de säger det? Eller skulle Gud aldrig säga att gå mörda någon?
Nej, jag tror inte att han
kan skulle. Gud aldrig säga något ondskefullt?
Nej, framförallt så tror jag inte Gud skulle. Han går inte emot sitt ord, om man säger så.
Och hans ord är Bibeln?
Ja.
Men allt som står i Bibeln köper du rätt av? Eller?
Ja, fast Bibeln ska ju tolkas.
Och vem bestämmer tolkningen?
Nej, den gör ju, ja, det är ganska många som bestämmer den tolkningen på ett sätt. Det är därför man behöver en kyrka kanske då, eller människor omkring sig som man tolkar. Jag brukar säga det faktiskt så här, jag kan ju läsa liksom Pippi Långstrump och sen säger jag så här, nej men Pippis häst var rutig.
Mm.
Då skulle du säga till mig, nej, den är ju prickig.
Men det är för att det finns bildbevis på att den är prickig.
Ja, exakt. Mm. Men då kan du säga så här, ja men fast i mig, när jag kollar på den, då känns det som att den är rutig.
Och då blir det relativiserat med allting och det betyder ingenting någonting.
Precis. Men någonstans... Och det här är väldigt tydligt då att Pippis häst är prickig. Men på de här otydliga grejerna då kanske som finns då, så är det ju ändå så att kristna under 2000 år har någonstans kommit fram. Det finns ganska mycket som många är väldigt överens om. Och i det då så finns det också saker som man inte är överens om. Men det är där jag menar som tolkningen blir någonstans då. Sen är det ju också så att så det är både en kollektiv tolkning som kyrkan har gjort under 2000 år, men det är också en personlig tolkning att Gud kan faktiskt säga till dig saker. Men om man då säger emot sig själv, om Gud skulle säga så här, slå Gustav på käften, så bara, ja, jag känner Gud säger det till mig nu. Ja, fast läser jag Bibeln och ser, men det står faktiskt att man inte ska slåss mot människor, man ska vända andra kinden till, man ska inte slå andra kinden. Men också
typ. Men då menar jag, i min tolkning måste ju vara värd lika mycket som någon annans tolkning också. Att alla har lika där liksom. Varför skulle någon...
Jo, på ett sätt så är det ju så. Men om du då säger att Pippis häst är rutig då, och du, det så här tolkar jag det.
Men där finns det bildbevis. Ta något exempel där det inte finns bildbevis.
Ja, men okej, hur många pengar hade hon i kappsäcken liksom?
Ja. Sure.
Det är väldigt svårt att veta.
Det är svårt att veta, 100%.
Och då kanske men då kan man ändå kanske hitta på många olika ställen att säga, ja men de flesta kan ändå vara överens om att Bibeln säger då...
Demokrati gör det som det.
Ja, jag skulle, fast det blir ju inte det. Men jag skulle säga, man kan ändå säga, okej, okay, Jesus, vad ska man ta för exempel? Man kan ju ta...
Vatten till vin.
Precis, den är bra. Nej, men man skulle kunna ta att kristna under... Ganska många är överens om att Gud är treenig.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Fader, ande, son.
Mm. Mm.
Det finns ju de kristna som inte tror det, utan de tror att liksom att det inte riktigt är så att han är treenig, och för att det står inte specifikt i Bibeln att jag är treenig.
Det kan finnas en fjärde, gasten också, eller någon som är bortglömd liksom.
Men då har ju ändå ganska många kristna under då 2000 år så här, men så det här, fast det här jo, men vi tror ändå på treenigheten liksom. Det står när Gud skapade jorden, så står det att låt oss skapa människan och göra den till vår avbild. Det står inte jag vill skapa människan. Och typ en sån sak. Och sen finns det massa andra bibelord som gör att man tolkar det.
Om man ställer Gustavs fråga så här, hur kunde det bli så korståg och slakt och det negativa då egentligen? Och det är ju nästan en bra fråga. Alltså...
Ja. Jättebra fråga. Korstågen är jätteintressant tycker jag.
Ja.
Nu är inte jag expert på korstågen, men...
Ja, men typ, hur förklarar du det då? Att det vi har varit mycket dödan i Guds kristna namn liksom.
Jag tror att jag förklarar det som att människor använder lika mycket ibland som människor använder ateism då, eller icke-gud, som ett argument för att uppnå vissa saker, så har jag också folk då använt Gud för att uppnå det de vill så här. Det är klart att om jag säger så här till dig så här, jag känner att Gud säger till mig att du ska hålla på Barcelona. Så, och du tycker om...
Men Real Madrid har ju ett kors i sin logga. Och,
så du fattar ju själv.
Men om du då tycker ändå så här, jo men jag gillar ju ändå Gud. Jag kanske börjar hålla på Barcelona istället. Då blir det ett argument någonstans. Och det är väl det som blir, jag tror människor har gjort då. Att så här, jag, lika mycket då som socialismen kanske då använder icke-Gud som ett argument. Jag menar, Internationalen, de sjunger till och med att vi ska inte ha med Gud att göra. Typ i Internationalen. det är ju ett argument som de har för att få sin vilja igenom. Så har ju också kyrkan.
Och det är ju samma med det med att då var den gemensamma tolkningen. De flesta tänkte av man ska mörda hädare för att man åkte runt och gjorde det. Och nu har vi gemensamt bestämt det ska vi inte göra. Men du, det enda du säger är att det finns gemensamma tolkningar då. För problemet är när det inte finns någon form av bevis eller belägg så är det ju bara en gemensam överenskommelse med andra människor som har samma vanföreställning. Det är samma som att det är så här, de flesta trodde ju att jorden var platt när man inte visste att den var rund. Och sen kunde man bevisa att den var rund. Liksom.
Jo, men så, precis. Så
det
men,
har ingen bäring att det är många som är överens om
det. Nej, det har du inte. Bara för att många tycker en sak behöver absolut inte det betyder att det är rätt. Va? Men jag menar, om utifrån ett tolkningsperspektiv, att om massa människor läser Bibeln då och tolkar den på ett sätt så, här, så är det klart att någonstans så finns det en större bäring än om du bara kommer på att så här, nu ska det, så här tolkar jag det. Men det finns ju det. Om man tar det kristendomen så har vi ju ett gäng olika så här, samfund som någonstans tycker i vissa frågor ganska likt. Men sen så har du Jehovas vittnen då som skiljer sig så mycket på ett gäng frågor som man tycker att det här är ingen kristen kyrka. De tror för annorlunda liksom än vad de flesta andra kyrkor gör. Till exempel. Och där har du till exempel en sån sak som att man tror att Jesus har dött och uppstått för våra synder. Det är ju en sån sak som menar, den trosbekännelsen som togs fram, nicéiska trosbekännelser och det är också en sån sak som ganska många då är så här, men det här tror vi på utifrån Bibeln. Och då måste man ju så här fråga sig såklart då, kanske i ditt fall då, men är Bibeln trovärdig? Så här? Och det är en helt annan diskussion då. Men nu diskuterar vi om hur man tolkar Bibeln.
För jag tror ju verkligen just den grejen, just för att bara för att fler personer tror något så har det ju som sagt inte mer värde om det inte finns konkreta bevis. För jag menar på något sätt att
det går upp som gener i biologin.
För det jag skulle säga här är att Gud kan ju verkligen finnas och allting kan vara sant, men vi kan inte veta det för vi har ingen direkt kommunikation liksom. Så min kritik är egentligen inte mot så här Guds existens överhuvudtaget, för det är klart, Gud finns säkert i någon form, men våra tolkningar genom märkliga böcker och vad människor har sagt och så här, jag vet inte om det finns någon bäring i det liksom.
Ja, fast då måste du gå till boken då. Det blir ju någonstans det att man får ju gå till Bibeln då och se så här, vad finns det för trovärdighet i Bibeln rent logiskt så där. Och det är ju det kan man ju göra liksom. Jag menar, jag fick ju min tro inte utifrån att jag plöjde Bibeln och jag liksom läste om Darwin och evolutionsteorin och liksom så där. Utan jag fick ju min tro på Gud för att jag såg att det skedde bönesvar runt omkring mig. Mina föräldrar var troende och de brydde sig väldigt mycket om Gud. Det var, skulle jag säga, det första. Det andra var ju att jag, de var väldigt så här, nu ber vi för det här. Och sen så kom de, va, nästa vecka ungefär, typ så här, Gud svarade på det här. Gud gjorde ett mirakel. Gud gjorde det här och det här. Och sen när jag var på ett läger när jag var typ 12-13 år, någonstans där, så ser jag en rullstolsbunden kvinna stå upp när de har bett för henne. Hon hade suttit i rullstol i 15 år. Och jag kände dottern till hon som satt i rullstol. Och hon hade gått in till en bön, liksom ett möte där han bad. Och det var en kille som hade lagt händerna på henne. Och hon hade bara kommit ett ljus över henne. Och helt plötsligt får hon styrka och kan gå. Hon har alltså inte hunnit kunna gå på 15 år.
Det är häftigt.
Och det gjorde ju att jag sa, det här är ju på riktigt. Liksom. Det här, någonting är ju det här. Och sen så började jag söka Gud och be själv. Och då märkte jag att någonting hände i mitt liv. När jag då bjöd in Jesus i mitt liv och sa, okej, Jesus, jag har försökt vara kaptenen nu ett tag i mitt liv. Nu ska jag försöka följa dig. Och då märkte jag att någonting hände. Jag fick någon upplevelse. Och jag märkte att jag fick frid. Och så började jag läsa Bibeln. Och när jag började läsa Bibeln så märkte jag att det här ger mig mening. Jag hade aldrig läst typ innan. Jag hatade att läsa och sådär. Jag hade läst Flugans herre typ, för att de tvingade mig i skolan. Men sen så fick jag ett möte med Jesus. Och sen så bara började jag sitta och läsa Bibeln. Och började och sen har jag intresserat mig lite grann av vissa då, vetenskapliga frågor och sådär. Men min tro började ju där. Din kanske är annorlunda. Liksom. Ni kanske behöver liksom brottas med andra frågor för att någonstans komma till en tro. Och sen så då att växa upp då i detta Sverige där du egentligen inte får tro. Så, nej, tro, det ska vi inte hålla på med. Kyrkan ska, nej, bort så här. Men det tycker jag ändå börjar kanske förändras lite grann. Så för mig så, därför tycker jag, för att komma tillbaka då till att liksom, det är lite det vi snackar om här då, att vad är det som får er att prata om tro? Eller...
Alltså, nej men, för det som jag tänker är där vetenskapen brister, vilket om man tar typ så här, den oändliga orsakskedjan som man brukar tala om. Att det är så här, okej, Big Bang skapade världen, vad skapade Big Bang? Och man når en punkt där man inte har ett svar. Ja. Och där når man ju att det är så här, oavsett vad det är som finns kvar där så definierar vi det som Gud. Och det är inte utifrån någon bok eller någon religion, utan det övermäktiga som på något sätt har skapat universum i den form den är, det är min definition av Gud. Då, liksom. Ja. Och det är det som jag säger. Och då tycker jag att det med mina logiska förmågor så kommer jag fram till att ja, det finns troligtvis någonting som har skapat allting.
Okay, ja.
Det är Gud. Så därför, och det kan jag liksom logiskt härleda i någon form. Men allting utöver det tycker jag bara är spekulationer liksom. Men sen tror jag också på att det är bättre för människan att agera gott och i tro. Ja. Så därför, som sagt, jag gillar Jordan Petersons definition av det jättemycket, att det är så här, om du tror på det goda så tror du på Gud på något vänster. Och den delen, där är jag med. Sen är jag med. Men allting när man börjar ha mer åsikter om hur människor ska leva eller allt sånt, där tappar man mig.
Ja, sure.
Utan där så, det är en väldigt liksom snäv, eller inte snäv utan öppen
definition. Fast någonstans måste det finnas en gräns även för dig där då, att ja, men, som sagt, slår jag dig här nu så kan du tycka så här, men det där får du inte göra. Liksom.
Absolut inte, för det är ju fel.
Ja, så då finns det något som är fel.
Absolut.
Ja. Så någon, precis.
Allting, men de principerna är inte uppbyggda ifrån Gud, nödvändigtvis, utan gemensamma mänskliga överenskommelser och våra samhällskontrakt och också vad som verkar vara bäst för vår arts överlevnad.
Ja, det var det jag menade, att kristendomen är liksom genetiskt, har den varit liksom gynnsam och bra. Liksom.
Ja,
vikingarna slog varandra och sen så...
För det verkar ju rimligt att tro på att det är bra att liv ska fortsätta finnas. Alltså det är så här, det verkar ju vara roligare än att det inte ska finnas.
Ja, ja. Men då borde man inte få göra abort då.
Och så är det.
Då borde man inte få göra abort då.
Och så här, ja, men det där är väl på den vänster att det är definitionen om det är ett liv eller inte. Så när det är ett liv så kanske man inte får göra abort längre. Men när det är inte... Och då är det som sagt vad man definierar frågan om liv.
Och här menar jag då, det här blir ju Jesus extremt intressant då. För att Jesus... är ju liksom kroppsligen någonstans så visar han för liksom både det känslomässiga, att jag kan kolla på Jesu värderingar och tycka att ja, bra värderingar, det är förkroppsligar han, men han förkroppsligar också faktiskt det vetenskapliga, därför att eftersom ändå han är inte så långt borta, Jesus, jag menar, det är inte så många generationer sedan och det finns ganska mycket källor på honom, då blir ju någonstans frågan så här, eller källor om honom. Då blir det så här, om det var så att Jesus då gick på vattnet, om han dog och uppstod från de döda och sågs av 500 personer som Bibeln menar ungefär, då finns det ju någonting där som är inte bara värderingsmässigt eller känslostyrt eller så här, utan det finns också någonting som är extremt vetenskapligt.
Vad är det vetenskapliga här?
Det vetenskapliga är ju att det finns ingen grav liksom. Du kan inte hitta hans grav.
Men det,
antingen har ju någon tagit den och gömt honom. Eller så kan det ju vara så att han då uppstod från de döda och åkte upp i himlen.
Men vad är det mest rimliga? Typ? Att det är så här, att det har skett en massa mirakel eller att han typ så här, jag vet inte, gick på stylter i vattnet.
Ja, men, här är ju motargumentet.
Du menar, Gustav. Så här, vad är det, den mest rimliga förklaringen är oftast den sanna.
Ja, men hur,
att han var en god gubbe som fanns liksom. Självklart.
Varför offrade folk sina liv för att föra det här miraklet och tron vidare? Då, liksom? Det måste ju nästan ha hänt något för att det skulle bli en världsreligion.
Ja, men jag menar,
annars hade det ju inte...
Varför kom Hitler till makten? För att han var en karismatisk ledare. Och Jesus var säkert en karismatisk ledare.
Men han dog ju direkt liksom. Det är... Nazismen dog ju med Hitler liksom.
Ja, men jag tror att han gick väl och gömde sin grotta i tre år. Sen kom han tillbaka och bara, jag var död. Han gjorde väl ett såhär han stageade säkert med romarna också, att han blev korsfäst. Och bara så här, det här vore inte fett om jag dog. Och så kom han tillbaka sen. Alltså det är sånt jävla PR-trick, så att det är löjligt liksom. Vem tror inte på mirakel efter det?
Om du lyckas så omvända Gustav då... då kommer du få pengar av mig kanske. Han måste vara en av dina tuffa sekunder.
Men jag tror ju på Gud i någon form. Jag tror bara inte på den tolkningen av Gud som kristendomen föreslår liksom. Alltså det är så här...
Nej, men jag menar ju då har du ju halva inne om man säger så. Du är ändå så här, okej, Gud finns nog så här.
Han är nära.
Gud finns väl i den definitionen jag har garanterat.
Ja, precis. Så. Och det, för mig så är det så här, det är ju grymt alltså. Men sen tror jag givetvis att du kan få uppleva Jesus. Men sen brukar jag faktiskt säga så här, jag kan nog inte övertala någon att bli kristen, utan jag tror faktiskt att det fina med kristendomen, om man säger så, och med Jesus, det är att Jesus vill göra sig själv synlig och uppenbara sig själv. Så att jag kan säga så här, jag har upplevt Jesus. Men jag tror, för att det ska funka, om man säger så, så måste du själv få en egen personlig relation med Gud. Och det kan du få om man är ärlig, tror jag, och söker honom.
Det är därför Gustav är så olycklig, för att han liksom han är så elak.
Man är skeptisk, men jag undrar, för även i din situation, jag fattar att det är typ ett mirakel om man ser någon som reser sig upp i en rullstol, men var inte en del av det bara säga, okej, kan de ha stageat det här på något sätt? Eller kunde hon gå egentligen? Alltså fanns det ingen annan förklaring än att det var ett mirakel liksom?
Jo, men
det finns ju, det är inte det enda, förlåt, men det finns ju tusen mirakler och mammor som lyfter bilar. Det finns ju en övernaturlig, precis som du säger, som vetenskapen inte kan förklara.
100%. Ah, ja. Men där är jag med att det finns en övernaturlig grej. Och det kan hända att mammor kan lyfta bilar och att hon kan börja gå. Men vad har det med Jesus att göra?
Men det kan ju vara på grund av honom.
Men det kan ju också vara på grund av Allah eller på grund av Buddha eller vilken jävla gud som helst. Liksom.
Och så skulle det kunna vara. Ja. Det skulle kunna vara så. Men det kan ju också vara så att det faktiskt är så då, att det är Jesus som är vägen till Gud, och att det Jesus sa då när han sa så här, att den som följer mig ska kunna göra gärningar som jag är ännu större, säger han.
Det är helt möjligt, men inte mer eller mindre sannolikt än någon annan.
Gud, jo, men din retorik, att då är du ju som en sån här person som bara ingenting, det här är inte ens ett bord vi sitter och pratar i vid.
Ja, det låter väldigt
positivt. Det låter som att det är ingenting är någonting och allting kan vara vad som helst, så man blir helt snurrig.
Nej, fast jag tycker inte att det är så kritiskt ändå. Jag tycker inte att det är så absurt.
Ja, men jag tycker det låter, allt du säger, det blir så abstrakt när du bara...
Ja, men
det blir så flummigt nästan. Det blir som att gå på Södertörns högskola igen.
Det är tvärtom att man inte ska köpa något. Hur är det flummigt att man ifrågasätter att någon har uppstått från döden?
Nej, men nu känns det som att du ifrågasätter allt, eller varje mening, eller varje ord nästan. Det blir man så här...
Ja, det är nästan...
Men ta ett konkret exempel då.
Vadå?
På vad jag ifrågasätter som blir så här att man överrelativiserar.
Nej, men jag kan tänka så här, man kan jag kanske är inne på fel sida eller fel.
Nej, sure.
Men jag tänker så här, vilken religion, om vi bara säger så här, om vi börjar på ena
hållet,
vilken religion i världen har ändå gjort kanske det något sån här bästa som finns, om man säger så, av samhällen. Där menar jag, det är ju klart det är kristendomen.
Yep. Ja, men där håller jag med. De har väl också dödat flest, men det är nog ändå det bästa samhället som har kommit. Tror du inte att vilka har avrättat flest?
Kommunism.
Ja, men det är inte en religion, eller är det religion? Det kan man ju säga hävda. Kan man hävda att kommunism är religion?
Så det är ju en sak då. Jag menar någonstans att var frukten så kan du känna trädet eller så här. Jag tror någonstans ändå att man får kolla lite på det. Att så här, vad gör det med människor som följer Jesus? Och jag menar inte att det är det enda beviset eller liksom så. Men jag tror ändå man skulle kunna då, för att komma bort ifrån det här liksom relativistiska där, vad som helst, allting eller det där. Någonstans ändå komma till att det finns vissa saker som kanske är sannolikt att det är sant utifrån då liksom det vi har och se på. Och då tänker jag, en sån sak är ju då att så här, kristen tro i praktiken, om man säger så. Men jag menar också att man måste då också gå till Jesus och säga så här, det är så självklart, men att man går till Jesus och säger så här, men vad händer med de människorna som följer Jesus? Och varför följer de Jesus? Och vad har de för belägg för att de följer Jesus?
Och genom historien har det varit ganska olika utfall med vad som har hänt med de människorna. För vissa har ju mördat folk i korståg och nu vissa har gjort massa bra grejer också. Alltså det är väl dubbelt?
Jo, absolut. Så är det va. Men det finns ju ändå så här... Jag skulle inte säga att...
Det är klart. Nej, men vad är det han säger? Kristendomen vann liksom. Vilket år är det?
Ja, exakt. Ja, kristendomen tog ju över världen liksom.
Men det känns ju spontant bara som att man blir lyckligare om man har lite tro i någonting snarare än att man bara inte tror på någonting och att allting är bara...
Självklart. Men det är ingen som argumenterar emot det heller. Det jag argumenterade emot var vissa delar kring Jesus. Att Jesus har funnits, absolut, 100%. Och att det varit en viktig person i historien.
Men nu har du fått med han ändå.
Superviktigt.
Ja, gött.
Nej, men där är jag med. Men sen har han inte gått på vatten eller uppstått från de döda.
Jag vet inte.
Nej, det är kanske han gjorde det. Väldigt osannolikt. Nej, väldigt sannolikt att han fanns dock. Det är otroligt sannolikt att Jesus fanns.
Fast om det då finns en gud som om det då finns en gud som kan göra övernaturliga saker, varför är det då så osannolikt att han ändå visar sig? Förstår du?
För då är frågan, varför slutar han göra såna coola grejer nu? Varför kommer han inte ner och bara, här är Jesus igen?
Ja, fast det gör han. Jag har ju sett massa såna här mirakler och undertecken.
Men varför har du sett att inte jag då?
För du tror
det är extremt orättvist. Okej. Då måste man äta någon svamp eller något för att man ska se. Det är mitt fel. Om jag bara börjar tro så kommer jag börja hänga med Jesus liksom. Så du kan han svara dig men inte mig liksom?
Nej, men jag tror att börjar man be till Gud så börjar han svara. Det är så tror jag. Det är liksom, Bibeln säger ju att den som bultar upp på dörren så kommer den öppnas.
Okay.
Och så är det väl någonstans där. Så här, om man hellre vänder sig till andra saker och gör sig busy.
Porr i Gustavs fall då.
Ja, det är mycket porr kan jag säga. Och där svaras det. Oj, oj, oj. Pornhub-supporten svarar direkt när det är problem.
Vänder du dig mer mot det? Vänder du dig mer mot din karriär? Mot din familj? Alltså det behöver inte vara dåliga grejer man vänder sig mot. Så bara fyller man sig med det. Och, så, och sen så till slut så det är klart att då kanske man inte får uppleva Gud. Men då hoppas ju jag, det är därför jag delvis gör det här. Och att någonstans ändå komma till att så här, nej men okej, jag kanske ändå ska räkna med att det kanske finns en Gud så mycket som du har kommit då. Sen tror jag att den guden har definierat sig, visat sig. Det är ju det som är, jag menar, hela grejen med Jesus är att han har visat sig.
Och att han, en gång på 2000 år liksom.
Ja, han levde ju 33 år och ändå så vände han upp och ner på hela universum. Men, och hans efterföljare gick in i döden inte för att de själva skulle bli rika eller liksom erövra saker. De gick in i döden för att de vägrade förneka att Jesus hade uppstått. Alla led ju martyrdöden.
Jag fattar hur många som har dött på grund av Karl Marx liksom, eller så kommunismen och de här ideologierna, de har ju deras efterföljare. De är ju som Jesus liksom.
Och det köper jag. Det är massa människor som ger sitt liv för massa olika saker. Så jag menar inte att det är det enda argumentet, men jag menar att det största argumentet som du någonsin kommer få, det är när du själv får möta Jesus. Det är därför alla mina argument,
alltså, om jag får träffa Jesus, då kommer jag tro 100%. Alltså om jag får hänga lite med Jesus, då är jag med på tåget att han finns. 1000%.
Ja, men och då hjälper jag dig.
Det är problemet.
Men det här tycker jag är jätteskoj. Är det okej att snacka så här eller?
Ja. Men det tror jag. Om det är så att Jesus finns lite, och att du har rätt, då tror jag inte att vägen är via någon annan. Då är det min kontakt med Gud.
Jo, med Jesus. Det är din kontakt med Gud via Jesus. Det är därför Jesus blir så kontroversiell. Eftersom Jesus säger så här: jag är vägen, sanningen och livet, säger han i Nya Testamentet. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Då blir ju hinduerna tokiga liksom. Nej, det är 1000 vägar till Gud. Så här. Och då blir ju buddhisterna så här: nej, det är jag som själv sitter och
Vi brukar skoja med att det är narcissister.
Och muslimerna blir arga för att nej, det är nu Mohammed
liksom. De är alltid arga liksom.
Sa inte så. Och då säger de: Mohammed som levde 500 år efter Jesus, han är bara så här. Och så bara. Men någonstans i bil, och då blir det den stora frågan: var Jesus Gud eller var han inte det? Stämmer det han säger? Och om han har ljugit, då har han ljugit och då är jag lurad. Då har jag i alla fall fått ett ganska bra liv. Då har världen fått ett ganska bra västvärld i alla fall. Där vi har liksom avslaffat slaveri och dödat liksom barn i skogen och allt möjligt. Som man gjorde innan kristendomen kom. Men då är jag ju lurad ändå. Och då vet jag inte vad som händer när jag dör. Nej. Men om han är den han säger
finns, som, ja. Om man hamnar i helvetet, om man inte lever efter honom, då är man så jävla fucked alltså. Vi kommer ju hamna i helvetet allihop liksom.
Fast vi kan prata om helvetet en annan gång faktiskt. För helvetet är ganska logiskt. Men vi kan gå in på det en annan gång.
Okej, jag blir bara rädd nu.
Nej, men det är en annan diskussion. Den är alldeles för lång kanske att ta nu. Men jag tror...
Ja, men så, jag är lite trött på det här klassiska gamla liksom, man kritiserar kristendom. Det är så...
Vi försöker hitta nya vägar in i det liksom.
Men vi kan gå vidare lite grann. Men jag skulle vilja kolla. För jag har en något som jag har sagt i många av mina avsnitt. Det är att jag menar att svenskar är religiösa analfabeter.
Just
det. Ni här verkar ju inte vara det faktiskt. Vilket är väldigt härligt. Men jag har ändå liksom gjort en liten frågesport här. För jag tänkte att jag ska kolla hur religiösa analfabeter dessa härliga män är. Så jag tänker att vi ska göra en tävling mellan er. Och ni får säga ett namn och sen så
aha, ska man skriva sitt namn?
Skriva ditt namn och sen ska du svara på frågan. Men säg ditt namn, vet svaret. Eller ni fattar. Om jag säger så här: vem var Abraham?
Viktor. Nej, men... Han är ju urfadern till de här religionerna. I alla fall.
Fader Abraham.
Ja, verkligen.
Fader Abraham.
Var det 4 eller 7
Ja, jag får ändå säga, urfader är ändå...
Abrahamiska religionerna liksom.
Ja, precis.
Abrahamitiska.
Ja, exakt. Men så har de fyra söner. Jag vet inte om det besvarar frågan vem han var, men det är i alla fall det han är känd för, vad han säger, kristendom, islam. Judendom, ja.
Det är det enda jag vet också. Ja. Liksom.
Så vet jag, men nu var jag först då.
Abraham, Abraham, Isak och Jakobs gud.
Men urfadern var rätt, eller? Urfadern var rätt svar.
Ja, det skulle jag säga. Eller, jag skulle inte säga urfadern är väl kanske inte det som används. Man brukar säga att han är stamfader.
Stamfader. Mm. Ja, för det enda som ploppade upp, det var den här fader Abraham.
Han kan låta den här.
Liksom. Analfabet Filip liksom.
Nej, men apropå det, i gamla testamentet, det definierar ju, det trodde ju alla på Gud såklart. Men det definierade ju dem Gud på Abraham, Isak och Jakobs Gud. För att det förklarade vem Gud var. Så där även alla var överens om, som du var, är att, att Gud finns liksom. Det trodde ju, tror jag nästan alla där. Så. Men då säger, då definierade de Abraham, Isak och Jakobs Gud. Det, då smalar man ju ner ändå. Att, ja, men ni fattar. Okej, okay, vi tar nästa fråga. Varför firar vi påsk?
Viktor.
Ja.
Fan.
Nej, men han återuppstod. Det är väl uppståndelsen.
Jesus återuppstod. Ja.
Bra där. 2-0 till dig.
Otippat.
Här kommer nästa fråga. Lite smått politisk, men väldigt bra, speciellt i dessa tider.
Filip.
Här kommer den här frågan. I vilket land levde Jesus när han vandrade på jorden?
Filip. Viktor.
Ja, Filip var ju först.
Filip först. Ja.
Nej, nu blir jag nervös bara för det. Nej, jag säger Israel.
Palestina.
Det blir också som
du, där fick du en minus.
Ja, men, det skojar lite, men de har ju bråkat om landet.
Gå i Jerusalem liksom.
Vet ni vad ordet Palestina kommer från?
Nej.
Gud.
I gamla testamentet så stred ju alltid judarna mot filisterna.
Mm-hmm.
Filisterna.
Filisterna, ja. Palestine, Filistine.
Mm-hmm.
Filisterna.
Okay.
Och
är det PH?
Romarna gav landet kallade landet Palestina när de överallt, för att de skulle liksom vara taskiga mot judarna, om man säger så.
Mm.
Kallade landet för Palestina. All
right.
Som spark mellan bena.
Aha.
Som de i hela historien alltid har slagits mot filisterna. Mm. Som var ett öfolk, tror jag faktiskt. Så de var inte ifrån just Gaza eller så, men de var från öarna omkring där eller utanför kusten. Anyway.
Ja, men det var rätt Israel, eller jag var bara för långsam. Ja, nej, så Filip, du var snabb där.
Jag ska
okej, okay, nästa fråga. Varför firar vi pingst?
Det
här kommer Viktor.
Ja, då får du hugga Viktor, för det är ingen aning om pingst alltså.
Pingst.
Det är inte en röd dag längre. Innan pingst. Förut var det en röd dag pingst. Det är inte det längre.
Ja, det är dåligt.
Okej.
Okay. Ja, det är dåligt.
Pingst firar vi för att lärjungarna blev uppfyllda med den heliga ande.
Den ska han ha.
Mm-hmm.
Så den tredje i gudomen. Fader, son, helig ande. Och så kom ju den heliga ande på dem. Och de började prata tungor och mirakler skedde. Och lärjungarna började göra det som Kristus, eller det som Jesus gjorde.
Är det då efter hans?
Efter Jesus har levt och dött och uppstått.
Vilken dag är det här?
Ja, det här är ju, alltså, jag vet inte vilken dag det är faktiskt i kalendern. Det har jag inte
kommit. Är det april eller är det typ?
Jag tror det är maj. Typ.
Maj,
ja,
okej. Okay.
Ja, det är också så att efter påsken.
Som pingsten,
ja. All right.
Så det är ju, ja precis, det är ju, vad är det, 40 dagar? Det här får jag kanske smisk för. Men det är ett gäng dagar efter, 50 dagar efter påsk, tror jag.
All right.
Något sånt där.
Mm.
Yep.
Jag vet, lärjungarna väntade och sen så kom den heliga ande och då, man kan säga att det då föddes kyrkan. Brukar man
då kan det nog bli juni för sig, men okej.
Okej, nästa då. Varför dog Jesus?
Filip Gustav.
Vem var rätt? Vem var först där?
Jag tror faktiskt Filip var först där.
Men nu kommer jag ju ta ditt svar här för att han umgicks med syndare och sådana som inte, nej inte syndare kanske, med sådana som inte höll med honom.
Nej, men han utgav sig. Var inte jag nästan av
det? Jo, det var det nog.
Var det?
Jag tror att Viktor var efter mig.
Okej, okay, kör.
Nej, men han utgav sig väl för att vara profeten, alltså Guds sändebud på jorden, allt det här som de andra, alltså han, det var väl det som han åkte på, att han utgav sig för att vara något de tyckte att han inte var. Alltså specifikt kanske, vad säger man, frälsaren, profeten, Guds son, alltså. Du kanske vill ha ett visst ord, men
nej, men ja. Du är inne på nästa. Vad skulle du säga, Gustav?
Nej, jag skulle bara säga typ det, men också för våra synder.
Jaha, ja, jo, det är det snygga svar. Ja, jag precis, jag
för våra synder.
Ja. Nej, ja. Nej, men då det, och så Pontus Pilatus sängde honom gott på korset.
Jag skulle säga att du får rätt där i den här frågan. Mm. Så, vad har vi nu? Vi har
du letar efter den, ja.
Du har 2-1-1.
Ja,
2-1-1. Okej, vi har några frågor var. Vet du, vad betyder frälst? Synonymen Victor. Till frälst.
Det var tveksamt.
Nej, men jag tänkte, är det inte att man har börjat tro?
Ja, inte riktigt, men...
I alla fall det är, man har blivit frälst, man har börjat tro, man har blivit uppfylld av Guds ande, liksom man tror.
Det, du är inne på, det, jag skulle säga att det är konsekvenser av att bli frälst, men själva betydelsen av ordet...
Filip, ja. Upplyst.
Nej.
Det är mer buddhism.
Frälst betyder räddad.
Ja, okej, man har blivit räddad.
Ja. Frälsarkrans brukar man säga.
Frälsarkrans. Om en badring då, ja.
Ja, precis, badring. Mm.
Otippat att det var lite alfabeter i och sådana. Ja.
Det kan man inte tro.
Och det var ju därför Jesus kom då, för att vi skulle bli räddade, frälsta. Just för att vi inte kan rädda oss själva, utan vi behöver Gud.
Rädda oss.
Okej, hur många kyrkbyggnader byggde Jesus?
Gustav.
Noll. Lite noll, ja.
Bra. Ja, när, vet ni när den första kyrkbyggnaden byggdes ens?
Vad sa du?
När den första kyrkbyggnaden
byggdes? Nej, inget år på det, men...
Ja, det är en bra fråga.
Men det var nog ganska många år senare.
Ärligt talat vet jag inte om de byggde den då, men de säger att den första kyrkan typ gjordes till en böne, liksom, kyrka. Var väl typ 300 år efter Kristus.
Det hade varit kaxigt att bara säga, nu ska vi bygga det här huset i min ära. Det känns inte så Jesus.
Det är inte så mjukt och
Jesus. Vad ska vi säga? Är vi kvar på 2-1-1 eller?
Nej, 2... Nej. Eller för, fick du rätt nu? Ja, 2-2-1 tyvärr.
Ja, du precis. 2-2-1.
Jag har rätt. Yes.
Okej, vi kan lösa det här. Kommer sista frågan. Vad är den stora skillnaden mellan lutheraner och baptister?
Men jag tror du säger katoliker.
Det hade man kunnat gjort också.
Men... Ja, men Victor då.
Ja.
Den stora skillnaden, men alltså när lutheranerna kom, eller vad säger då, Martin Luther, så var det ju för att man egentligen sa emot påven, liksom. Att, ja, egentligen det ni bråkar om lite grann, man kan tolka Bibeln själv, man behöver inte ha en påve som tolkar åt Gud, liksom, åt oss. Så det blev ju mer individanpassat, och då kanske baptisterna är kvar i det som katolikerna är lite mer om, en påve. Är inte den stora skillnaden?
Ja, inte just mellan de två, men absolut skillnaden mellan katoliker och lutheraner är bland annat att de fick läsa Bibeln själva, liksom. Så Luther tyckte ju att
Gustav då, jag chansar väl att baptisterna köper mer av det gamla testamentet också.
Nej, faktiskt inte. Det har med dop att göra, faktiskt.
Med dop, okay.
Jaha. Ja, i baptist.
Johannes döparen, John the Baptist. Skillnaden är att lutheraner tror ju på barndop, eller de praktiserar barndop. Baptister praktiserar troende dop, alltså när du själv har tagit ett beslut att följa Jesus. Så... Men jag måste ändå säga, jag är imponerad. Alltså. Jag tycker ni har...
Oh, det är 2-2-1, vi hade 5...
Jag är rätt missnöjd, jag
har 5 rätt.
Fruktansvärt dålig koll av mig här.
Ja, men alltså, det här som är intressant tycker jag, för att man, det är inte... Det är...
Nej, jag förstår att du beskyller vårt skolsystem i Sverige då, att vi inte...
Jo, men absolut. Delvis är det ju så. Jag tycker att, men också i själva hela kulturen, det att man... Men jag tycker det ni gör faktiskt hjälper ju folk att få mer... kunskap om tro, för jag skulle säga att ni har nog mer koll på det här än de flesta. Det har varit, i alla fall varit min take när jag har lyssnat på er.
Ja. Jo, men jag blir nästan impad över snabba nivå på de ni tog då, att man blir så här, ja just det. Det är inte alla som hade tagit det.
Men sen förstår jag, den här sista, den är ju kanske lite mer överkurs då, men...
Jag tänkte på den grej, för det fick nu är det helt, får jag byta spår?
Ja, visst.
Det fick ju väldigt mycket kritik det här nyligen om att man inte vill skriva god jul. Jag tror det var Malmö kommun som inte vill skriva god jul. För att det finns ju flera...
Och hyckleriet då, att de hade önskat, nu ska vi tänka
god helg, det var...
Ja, men de hade också, när det var någon muslimsk högtid, så hade de då... Alltså nu inte jag dubbelkollat det, men då ska de ha önskat... Vad är det, de glad ramadan kanske?
Ja, kanske.
Så det var också ett hyckleri då.
Har du läst det, eller vad tycker du om det?
Nej, jag har faktiskt inte, jag visste inte om att det var så i Malmö. Men den här diskussionen har ju funnits, var i USA för ett gäng år sedan. När Trump sa, in this country we say Merry Christmas. Liksom. För där säger man ju Happy Holiday eller Merry Christmas. Mm. Och då körde han på det här. Liksom, att, nej, men vi säger Merry Christmas för att vi tror på Kristus. Liksom.
Ja, vi är 10 år eller, efter i diskussionen där alltid. Liksom.
Men ja, det makes sense att det kommer till Sverige såklart. Eller makes sense, det är ju tragiskt kan vi tycka. Men absolut. Och det är det här som jag tycker är tråkigt då. För att det som blir då när man har cancelat kristen tro och kyrkan ifrån alla liksom samhällsarenor, om man säger så, så kommer ett vakuum, och det vakuumet, vad händer där? Och någonstans, det som blir nu är att det har kommit många invandrare, och det är klart, de kommer med sin tro och det de kommer med. Så. Och det tror jag kan hjälpa Sverige delvis, kanske. Mm. Men det här som är så intressant, att när Stefan Löfven sa för ett gäng år sedan att nej, men det är ingen skillnad på kristendom och islam. Så. Man bara, men alltså, what? Som kristen sitter du där och bara, men är du god? Är du statsminister?
Är du god eller?
Och du fattar inte att det är skillnad på de här två grejerna.
Har han sagt så?
Ja, han sa det. Han sa det
för. Har en del citat den här gången. Ja.
Så att, och då blir jag så här, okej, okay, men och sen då så kommer en sån här grej som, nej, nu får vi inte säga god jul och så. Jag tror ju inte på det samhällsbygget. Jag tror ju inte. Jag menar absolut inte att man ska tvinga folk att vara kristna. Jag tycker inte att man ska liksom gå för långt. Jag tycker inte att staten ska vara så stor så att de säger till dig hur du ska tro och tycka och göra. Så som vi betedde oss i Sverige för massa år sedan, där vi gick runt och där präster gick runt och förhörde människor. Och du fick inte gifta dig om du inte kunde Bibeln. Det var ju så. Jag tycker inte det är bra så här. Men det gör jag mer utifrån att jag tycker inte att det är bra med en stor stat som så. Men jag tycker att det är bra ändå att vi har en kristen värdegrund. Och det tycker jag man ska...
Men jag vill fråga dig, vad kommer det här ifrån då, att Sverige är så artistiska? Alltså, hur skulle du vilja förklara det?
Alltså, jag är ingen smart människa som... Utan jag säger bara vad jag själv har hört. Mm. Men vad jag förstår som så har det ju haft väldigt mycket med Socialdemokraterna att göra. Mm.
Det är för det jag tänker.
Men jag kan inte bara blama Socialdemokraterna. Utan man får, alltså, det borgerliga blocket har ju varit liksom hakade på det. Mm. Så. Men ja, i min podd, för ett gäng avsnitt, tidigare avsnitt, jag kan rekommendera det. Ta in Johan Nordberg. Nordberg heter han. Han har skrivit en bok som heter Det kapitalistiska manifestet. Mm. Han och många andra har berättat liksom för mig att hur Socialdemokraterna till exempel vände Svenska kyrkan. Man ville ju först förbjuda Svenska kyrkan, eller man ville ju få bort tro, men sen insåg man att nej, men det kanske är bättre att vi kan ta över Svenska kyrkan och göra den icke-religiös. Och då fanns det någon som hette Arthur Engberg, tror jag.
Jag är typ med på det. Jag är nästan mer så här, varför egentligen skulle de göra det? Alltså, varför ville de ha bort tron?
Nej, men det kommer väl där från den socialistiska liksom tankbyggnaden, att eller liksom att vi ska inte ha Gud. Gud ska inte vara, staten ska vara Gud. Det ska inte vara,
är det så enkelt?
Okay. Utan staten ska vara den som ger dig det du behöver. Staten ska vara den som liksom du går till när det är tufft.
Ja, de har ju verkligen lyckats. Men jag undrar om det är något vi missar, att ytterligare något.
Och det funkade tills staten började suga dem, egentligen. Om man
ja, så kan man tro. Säga.
Sen har de ju fallerat det.
Jag pratade med Marcus Strömberg då, som också med. Han pratade om det här, om att eftersom Sverige var så... Gustav Vasa använde kyrkan för att få makt. Och då var liksom den lutherska tron var liksom, vad ska man säga, krigshästen eller liksom... Vad säger man, marschhästen, den som alla följde, liksom så här. Springaren som alla följde. Det var liksom den lutherska tron. Och det skapade ett enhetssamhälle i Sverige. Och det Socialdemokraterna egentligen gjorde var att de behöll systemet med en idé som styr och som är springhästen i det. Men man bara bytte ut den lutherska tron mot socialismen. Och den socialdemokratiska liksom idén då om att bygga Sverige. Och sen så skapade man då med public service och utbildningssystemet och allt sådär. Så skapade man ett samhälle som då kickade bort kristendomen och sådär. Jag menar, Olof Palme var ju först utbildningsminister. Och ändrade... Då var han ju kyrkominister. Det hette ju exercis det här, jag kan säga.
Ja, jag vet
det. Exercisminister någonting.
Ja, typ.
Jag vet inte vad man säger.
Har det, är det någonting med
kyrkan? Han var utbildningsminister förut.
Ja. Ja, utbildningsministern var också kyrkoministern, så han översåg kyrkans roll i det hela. Anyway, men så att jag tror att det har mycket med det att göra. Om du jämför med USA, där du har alltid haft en fri media, fria skolor, fri, där har ju kristendomen alltid varit väldigt stor. Därför att det har inte funnits någon stat som har kunnat kontrollera den.
Ja, men du besvarar frågan bra. Jag är inne på det, men du sätter lite bättre ord på det.
Staten, de har velat att staten ska kontrollera helt enkelt samhället och inte religion.
Jag tror det, ja. Men för att avsluta, vi har hållit på en timme, vi kan inte hålla på kanske så länge till. Ni är ju komiker, kultur och politik. Mm. Vilka frågor upplever ni man inte får skämta om?
Feminism.
Vilka frågor?
Islam.
Det finns inga grejer man inte kan skämta om. Det är alltid en bullshit-grej där. Det finns väl ord och ämnen där det kan få konsekvenser att man pratar om det på ett annat sätt.
Men vi har ju pratat flera gånger om, eller vi har ju haft med komiker också som har sagt att de ger sig ju inte riktigt in i och skämtar så mycket om muslimer.
Ja, nej,
för du blir ju mördad.
Så det är väl vissa grejer där du, konsekvensen är att du dör. Men ja, du kan ju liksom.
Nej, men det är ju en konkret sak. Mm. För jag, till och med jag hade inte gett mig in och skämtat om islam och muslimer. För där är det så här, då kan det vara så att jag inte lever dagen efter.
Det är väl liksom det som är det närmaste, att det är så här, konsekvensen är att du dör. Och det, ja, det får man ju säga, att då kanske man inte kan prata om det.
Ja, men absolut. Och jag tycker det är jättesynd.
Men staten gör ju inget. Men staten i England dömde en komiker.
Aha.
Till, jag hoppas det bara var böter. Han lärde sin hund att hajla. Jag tar alltid upp det exempel, för det är så både roligt men också så fruktansvärt. Alltså det var hets, dumt, hets det mot folkgrupp är väl svenska lagen för det som han dömdes för, antar jag.
Så burar de in hunden då? Nej. Att han fick sitta i.
Nej, det var då han som genom hunden hetsade mot.
Är det en drivande grej i det ni gör? Att ni, liksom, ni vill skämta de här grejerna som man inte riktigt får skämta?
Det har blivit så om inte annat, ja.
Ja,
men det är också, det är inte subjektivt bara, det är också objektivt. När du inte får göra något så blir det roligt.
Ja.
Det blir ju roligt då.
Och det är lite barnsligt om inte annat. Det är lite barnsligt.
Men
det
manlig humor är ganska barnslig, ja.
Ja, att man vill göra det man liksom lite grann inte får. Eller man vill ju någonstans, meningen med vår podd, det är ju lite grann kanske att tämja på gränserna.
Men det är också som att de ger oss också extra skratt. Om det är väldigt många som blir upprörda om någonting och om man då skämtar om det så får man nästan gratis skratt. Bonus, det blir liksom, det blir roligare.
Ja.
Så är det ju. Och staten gör ju inget än i alla fall. Men det är alltid under hot någonstans.
Är ni liksom rädda att ni skulle bli cancelade eller sådär?
Ja, man har ju varit i 10 år.
Jag tror att vi har bränt alla broar
men,
för länge sedan.
Men jag, man har befriat sig själv lite grann. I och med att man kan försörja sig själv.
Ja.
Så det är ju fruktansvärt skönt alltså. Jag har ju nästan blivit fri från den rädslan.
Ja.
För att det går alltid, det finns alltid de som har min dåliga, råa, barnsliga humor.
Din pissiga människosyn, ja, exakt. Det finns fler som
då, kan de, då kan deras visningar och biljetterförsäljningen liksom.
Jag har nog tvärtemot dig varit väldigt orolig över det faktiskt, skulle jag säga.
Ja. Ja, men jag har ju varit det jag säger, jag bara lyckats befria mig. Men du menar att du är kvar, eller?
Ja. Nej, men jag jobbar ju som polis också. Mm. Och det har varit en... för mig har det varit en väldigt bra kombo, för det har varit, man har kunnat använda det här tuffa man är med om som polis, man lämnar dödsbud och allt det där, och att kunna ha humorn som en pysventil någonstans har varit väldigt skönt. Men det är många som stör sig på, och det kanske är samma för dig, jag vet inte, men att man har åsikter och är polis och där ska man vara objektiv och inte tycka och tänka om någonting. Du ska vara en robot som bara gör ditt jobb och går hem och sover mer eller mindre. Men att jag då har åsikter eller ja, men till och med har humor liksom. Och det ställer ju... det har inte varit helt såklart för mig alltid att jag kommer jobba kvar som polis alltid. För att liksom, nej, men den risken finns att man blir cancelled även från jobbet liksom. Och det är också en tråkig känsla någonstans att man gör väldigt mycket, eller man försöker i alla fall göra väldigt mycket gott i samhället, och man låser in barnpedofiler och man griper våldtäktsmän, och sen får man liksom från Aftonbladet och annan skit.
Ja, precis,
att man får skit liksom därifrån då. Det kan vara tufft.
Staten gör inget, men nästan alla andra gör ju någonting. Du kanske inte får vara komiker på SVT, du kanske blir mördad, du kanske inte får det eller de jobben, eller du kanske inte får någon sponsor. Du blir ju cancelad liksom.
Nej, men det är intressant, för motesen man har dratt är att har man någonsin egentligen lyckats cancella en komiker för något de har sagt? För oftast så brukar ju det hända, men det var ju för att han var anklagad, vad man säger.
Det ja, som, men han var inte dömd.
Nej, men för, om man tar Mr. Cool som exempel, när det var drev mot honom där för att de gjorde den här knulla barnlåten. Det som hände där var att de ökade jättemycket subscribers och tjänade mer pengar än någonsin. Så det har ju alltid motsatt effekt, att man bara får jättemycket följare.
Men det var, han
är
ju inte komiker, men han som tog livet av sig var väl regissör i alla fall. Jag håller på med underhållning, så det, då, när de tar livet av sig, vilket misskosäkert var nära att göra liksom, i den här ångest, det är så kul, någon som har sagt att det är så kvinnor gör dem. En man mördar dig om han är sur på dig, men kvinnor får dig att själv ta ditt liv liksom. Men, det är cancel culture också.
Det är cancel på det sättet om du tar livet av, men det jag menar är att har man lyckats cancela någon så att man har förstört hela deras ekonomiska situation som är just komiker, det har man kanske.
Men du har ju, med Soran Ismail tänker jag direkt
men,
på.
Mm. Ja, men så Soran Ismail så cancelade man inte honom för någonting han sa. Det är det jag menar. Det här är min tes. Har man cancelat en komiker för något de har sagt, ett skämt som har varit för grovt eller så här? Det är det jag menar. Soran blev cancelled 100%, men det hade ingenting att göra med någonting han hade sagt.
Men jag tror att det är ju delvis det, även när jag kom på honom, men det är delvis det som gjort att jag känner mig tryggare liksom, att man, du kan bli cancelad från allt möjligt, men du kan ju alltid försörja dig själv om du pallar hatet liksom.
Ja, men det är väl det, liksom.
Så jag håller ju delvis med om det du säger nu. Men det är ju bara en tidsfråga. Och det är möjligt att det är någon vi har glömt liksom, eller missat. Och...
Men då lutar du nog. Men du går in då och du lutar dig på den fria marknaden på ett sätt. Mm. Att du lyckas att trots att, jag menar, att vissa inte vill hellre liksom deplatform you, så kan du ändå någonstans på grund av den fria marknaden komma igenom. Ja. Mm. Och det är klart, det är ju härligt på ett sätt, men hur ser ni då på public service då? Ni har
lägg ner skiten. I alla fall underhållning. Det kan vara möjligt att det är det objektiva så vi kan komma till nyheter och sådär, men det är ju helt totalt meningslöst att jag ska skattefinansiera mina egna konkurrenter liksom.
Ja. Nej, men där är vi nog också, för jag känner också nyhetsmässigt så är det ganska bra, men kanske strama åt vissa av kulturgrejerna, för som sagt, det är ju det att man bara, ja, det är inte heller att det är så här lite nischad konstig kultur som får.
Nej, det skulle vara bara det då, de skulle göra bara
att
lite
de skulle börja konst precis som inte är financially viable, utan det är ju bara de som är bäst på att slicka någon i anuset som får med liksom. Så det är,
och så fruktan var mer pengar än BBC liksom, 8, är det miljarder här jag tycker?
Ja, det är 7 eller 8 miljarder.
Men jag bara tänker på en grej. I ditt fall då, så här, du är polis och du har åsikter.
Gud förbjuder.
Vad går gränsen då? För många blev irriterade på högerkanten, så blev ju många irriterade på de här poliserna som under Black Lives Matter böjde knä.
Ja.
De uttrycker ju en åsikt där.
Poliserna uttryckte åsikten fuck the police liksom.
De själva var liksom on duty liksom.
Och det är väl det som är gränsen,
eller? När man har fucking uniform på sig. Du kan inte ha uniformen
liksom. Hur ser du på det?
Att hon gick ner på knä.
Ja, liksom, hur du med dina åsikter då, så här,
Ja, men för mig har det alltid varit väldigt viktigt att jag inte plojar och skojar i uniformen. Det har väl alltid varit det. Och sen ska jag få ploja och skoja hur mycket jag vill när jag inte är i uniform. Men nu har jag inte ens fått göra det utan att få bytt uthängd i media liksom. Ja, absolut, absolut. Ja, så att, och det har ju varit skittråkigt och tufft och allt möjligt liksom. Men
då är det Aftonbladet som typ gör det.
Nej, ja, det kan väl Aftonbladet. Fan vara chefer också som vill göra bråka med dig.
Ja, det kan vara faktiskt polisen också som tycker att ja, men det där skämtet är inte okej okay, liksom.
Så vad har de att göra med våra sketcher?
Ja, det blir lite grann så här, polismyndigheten ska ju stå bakom lite grann yttrandefriheten. Det kan man ju tycka i alla fall. Och att, men att vi har en yttrandefrihet som sagt. Och när man då försöker tysta någon som gör humor eller vad han nu gör på fritiden, det blir ju lite, det skaver sig lite grann, kan jag tycka i alla fall. Det ska ju vara helt, man ska få göra nästan vad man vill på sin fritid liksom.
Ja, när du inte representerar lagen, staten liksom, på samma sätt, för absolut. Det är separata ting.
Men jag köper verkligen också att hon får skit när hon gör så i uniform, för det blir problem. Hon ska, när hon har på sig uniformen och går till jobbet, så är hon objektiv. Och hon har sig i uniform, då måste man också representera staten. Det är samma sak, jag, när folk intervjuar mig i min polisuniform, det är klart att jag inte svarar på frågor överhuvudtaget, mer eller mindre. Då hänvisar man till presstalsperson, men när jag sitter här då kan jag snacka fritt liksom. Så tycker jag att det ska vara, och det är det jag krigar lite grann för.
Jättebra.
Ibland motvind, ibland väldigt mycket motvind.
Ja. Nej, intressant.
Är du själv orolig? Alltså jag tänker bara liksom så här, för det, jag tänkte komma in på det. Poliser kan ju få skit för att de har åsikter, snackar i media. Poliser kan ju tycka det om andra poliser. Ja. Vad tycker präster om dig som ändå också är med i svängen?
Nu har ju inte ni koll då, men jag har ju redan blivit cancelad.
Jaha.
Hur då? Ordentligt?
Du är utesluten liksom.
Ja, jag har blivit av med jobbet, absolut.
Jaha. Som präst?
Som pastor i den kyrkan jag jobbar i, absolut.
För att
jag drev om vi hann inte riktigt kom, eller jag är precis, för att jag drev om omvändelseterapi.
Men du har skämtat alltså.
Så om omvändelseterapi.
Jag har börjat på min komiker. Nej, jag har aldrig haft tanken att vara komiker alls, men jag drev om omvändelseterapi på sociala medier och det ledde till att jag blev arbetsbefriad och sen fick jag sparken på grund av arbetsbrist.
Nej.
Så jag tog dem till rätten och för jag menade att det handlade inte om arbetsbrist, utan det handlade om att det här inlägget jag hade gjort.
Svårt.
Men de vann, kyrkan fick för dålig ekonomi så att de kunde då ändå säga upp mig på grund av arbetsbrist.
Mm. Jag vet att det inte hade med det
att
göra. Nej.
Men jag tänkte att det, så att men det gjorde att jag ja, det är en annan, det är en ganska lång grej, men kort så jag tror ju på man och kvinna, att äktenskap mellan man och kvinna. Sen har jag många homosexuella vänner och jag tycker att man såklart i Sverige ska få vara homosexuell liksom. Så, men jag kommer aldrig viga någon utifrån min tro sådär, så skulle jag aldrig vika ett homosexuellt par.
Tycker du inte att kvinnor ska få vara präster heller?
Jo, men det tycker jag.
Okay,
men det är en annan diskussion. Men
anyway, taget. Yep.
Så det finns liksom så här, så det jag gjorde då att Aftonbladet gick in till massa politiker, nej förlåt, pastorer med dold kamera och frågade dem, vad tycker ni om homosexualitet? Eller de gick in i själavårdssamtal. Typ, de kom till en kyrka och sa, hej, kan vi få ett samtal med pastorn? Ja, visst, säger de. Ja, så sitter de ner med pastorn och så säger de så här att, nu sa de då så här, hej, jag är homosexuell, vad tycker du om det? Så här, jag brottas med min tro. Så hade de dold kamera på sig. Och så gjorde de det till typ 20 pastorer runt om i Sverige. Och väldigt många av de frikyrkopastorerna då sa ju det de trodde Bibeln säger. Och jag tror de fick väldigt bra svar, menar jag. För de kanske sa så här, nej men alltså, Jesus älskar dig, men utifrån Bibeln så tror vi att det är synd att leva ut som homosexuell.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det tror jag ganska många svarade. Framförallt så svarade en pastor som jag känner lite grann. Och han är väldigt rak. Han är den mest raka pastorn du nästan kan träffa. Liksom. Han gick dem till med en dold kamera. Och han sa då som han trodde. Och jag vet ju, eftersom jag känner till honom lite grann sådär, och känner honom lite så. Så vet jag, hade du gått upp med en kamera till honom så här och frågat exakt samma sak, så hade han sagt exakt samma sak.
Mm.
Jag blev irriterad då. Så jag tog upp min telefon. För vi skulle ha en gudstjänst i kyrkan på kvällen. Så jag satt och drack kaffe vid 11-tiden. Så tog jag upp min telefon och så gjorde jag så här, välkommen till Pingstkyrkan på omvändelseterapi. För Aftonbladet hade ju sagt att alla de här pastorerna håller på med omvändelseterapi. Och så. Och det gjorde de ju inte. De svarade ju bara på frågan liksom. För att, jag menar, vad är omvändelseterapi? Är ju ganska, det är ingen som riktigt vet vad det är. Så här.
Alltså, handlar det om jag som inte handlar det om omvandla någon som är homosexuell till att bli hetero liksom.
Men och sen så finns det ju då, jag menar, om man kollar på den här Vår tid är nu till exempel, du vet, den här svenska tv-serien, så en av huvudrollerna där, den personen där, han går ju någon sån här omvändsterapi där de får så här elchocker för att man ska bota sin homosexualitet och sådär. Och det har väl säkert funnits sånt i historien, och det finns säkert massa som försöker hjälpa människor som då lever ut som det. Och personligen då säger jag så här, att det var inte det handlade om. Det är ingen, jag vet ingen kyrka i Sverige som har ett program så här, nu kan gå, vi botar din homosexualitet. Jag känner inte till det.
Nej, det måste ju finnas mediciner för det, tänker jag.
Filip Peras PK-king.
Nej, men du vet, det finns ingen, jag har aldrig varit med om det. Anyway. Men det de gjorde då var att de gick in i själavårdssamtal, och sen sa de här håller på med omvändelseterapi. Och jag visste ju att de håller inte på med omvändelseterapi. De bara svarade på frågan. Så jag tog upp min telefon och sa välkommen till Pingstkyrkan på omvändelseterapi. Jag kommer omvända dig till Jesus. Alla är välkomna, vi lever i ett fritt samhälle. Och efteråt, terapin kommer inte vara en one-on-one, sa jag. Utan terapin kommer vara en person som predikar, och det kommer vara massa människor där, och det kommer vara musik. En gudstjänst. Mm. Så drev jag om det lite grann. Sådär. Och så sa jag så, efteråt så kan du omvända dig till kaffe, saft eller te. Gör vad du vill, och du kan gå mitt i. Du är helt fritt, vi lever i ett fritt samhälle. Mm. Det blev för stort för min kyrka. Så det ledde till att jag faktiskt då blev arbetsbefriad. För att då började en massa riksdagsledamöter twittra och säga att Pingstkyrkan håller på med omvändsterapi. Hänger ni med? Så det gjorde då till att jag faktiskt då blev av med jobbet. Jag jobbade där 20% som pastor i den kyrkan.
Men det är en intressant för diskussionen som det leder in i, som jag nästan vill ta, för där kan man ta, för jag tycker alltid att det är så här, kyrkan som den är, att det borde vara rimligt, ja, men att en präst då inte, som du då, inte vill viga två homosexuella, är en grej, för att det är sin tro, man måste inte ha med tro, ja. Men i förlängningen då, som kan leda ihop med kristendom, det har varit ett, en del fall när så här, undersköterskor inte vill att göra abort liksom, och sådär, och där tycker jag att så här, om du på grund av din tro inte kan utföra jobbet här som är lagstadiet, då ska du ju få sparken, för att du måste göra en abort liksom. Ja, det tycker jag 100%. Det är som de poliserna som inte vill gå i Pride-tåget för att de inte köper det. Det är så här, klarar du inte av att utföra jobbet där då?
Nej, men jag håller inte
för det, för det. För det är så här, det är en del, så länge det finns en lag som säger du ska utföra bort det här. Ingen konstighet, alltså lagen är lagen. Den går överallt liksom.
Det går alltid att lösa saker och ting. För de poliser som inte vill gå i Pride, det finns ju dem. Det är inte så att de ska få sparken omedelbart. Nej, men då kan man ju lösa det. För det finns ju hur många kvinnor som helst som älskar att gå i Pride. Ja.
Men om det inte hade funnits det, om det inte går att lösa. Om du inte klarar av att utföra jobbet som är att bibehålla ordningen, eller i fallet utföra en abort, då är du inte kvalificerad för jobbet. Liksom.
Om inte han vill viga...
Men här är mer diffust exempel. För här är det riktigt statet. För det här övergår... Jag kan tycka att det är helt rimligt att som präst, om du inte vill viga ett homosexuella. För att det är ändå på något sätt... För att det är ett val att vara med i kyrkan på annat sätt. Det är inte ett val att göra, alltså så här, om du vill göra en abort så här, alltså gör det ett val det också, men det är en rättighet på ett annat sätt.
Men intressant här är också att jag jobbar ju i en frikyrka. Ja. Så vi är ju inte en statlig kyrka och så här.
Yep.
Och i den svenska kyrkan så finns det ju absolut sådana präster som inte viger homosexuella. Ja. Men då ser de ju till att hitta någon annan som gör det typ så här.
Ja.
Så här, medans jag... Men det finns ju de som vill förbjuda att präster till exempel då måste viga homosexuella.
Mm.
Och de försöker ju nog pusha. Och det är därför jag talade ut och gjorde någonting om det. Det är för att det finns en stark rörelse inom frikyrkan nu då, som vill förändra den synen som kyrkan har haft i 2000 år. Att ett äktenskap är mellan man och kvinna. Och då går de in och så försöker de lobba för det. Och så försöker de cancela folk som inte tycker som dem. Och det man gör i frikyrkan är ju mer att så här, vi ska inte prata om den här frågan, vi ska bara vara snälla och trevliga, vi ska inte prata om det här.
Mm.
Sen så kommer jag då och driver om det här lite grann, men ändå visar var jag står någonstans, att jag tror på det här.
Ja, men du blev ju verkligen cancelled på helt sinnessjuka grunder liksom.
Men hade alltså, du på dig uniformen då, alltså prästuniformen?
Nej, jag är i frikyrkan, vi har ju inte ens uniform, liksom, ja. Det är väldigt sällan man har en prästkrage i frikyrkan liksom. Ah. Så att jag satt ju hemma, och det är klart att som pastor så är det ett förtroendeuppdrag. Det är kyrkan har anställt mig för att de har förtroende för mig. Så att om kyrkan känner så här, nej men vi har inte förtroende för dig, nej men då tycker de så, va? Så att ja, och det är klart, det är upp till den kyrkan. Det är ju en fri organisation, en fri liksom ideell förening som såklart väljer vem de vill anställa eller inte. Så att om de känner så här, men vi vill inte ha en vegan som pastor, så här, men då har ju de såklart rätt att göra så om de vill.
Mm.
Men ja, Så jag menade väl då att det handlade om det här inlägget, och då valde man att arbetsbefria mig och på det här, va? Sen, och det är klart, någonstans måste man lägga gränsen, och du var inne på polisen där, sådär. Eller inte polisen, du var inne på sjuksköterska där. Jag menar ju då att sådär, det är klart att det inte, jag tror inte alls på det, utan jag tror ju självklart att om en sjuksköterska inte vill göra det, så ska hon inte behöva det, såklart. Men det gör jag utifrån att jag tror att det är fel.
Det känns bara rent sådär, återigen autistiskt, vetenskapligt eller faktamässigt, att det är större problem att anställa en ny undersköterska än att, du vet, ersätta den bara för stunden eller för dagen.
Men förstår rent du vad jag menar? Såhär, om det skulle vara mot någons religion att sätta sprutor i någon då? Alltså såhär, jag kan inte ta blodprov. Då kan du inte heller utföra ditt jobb som sjuksköterska.
Ja, men det är ändå bättre att hon gör allt annat än att hon inte finns där överhuvudtaget och sparken. Eftersom det är lite brist på polisepräster och undersköterskor. Jag tänker rätt logiskt.
Just nu när man får jobba runt, ja, men det är en praktisk grej.
Ja, men det är det enda svar jag kan ge om jag ska lägga mig.
För jag försöker long term att det, så här, det ingår ju i arbetsbeskrivningen att det, så här, du måste kunna göra det. För att, och lagen säger också, alltså, om hade lagen varit annorlunda och att det är så här, ja, men det, man får inte göra abort, då är det tvärtom kanske. Eller, vet, men det är så här, nu har vi en lag som säger att man får göra det.
Vilken lag vi vill ha.
Ja. Ja, och det beror på vad man sätter den lagen då. Och det är där jag tycker det blir problematiskt då. Men det är klart att någonstans så måste man ju sätta en gräns beroende på, och det handlar ju någonstans vilket samhälle man vill ha. Alltså så, och vilken sjukvård man vill ha. Men det är där jag någonstans menar ändå, fast, ja, men som utifrån det jag jobbar med så här, det, jag har full respekt för att om du är homosexuell och du känner för att du vill leva ihop med en annan person och ni vill ge löften till varandra framför den som ni tycker är viktig i ert liv, eller någon som talar in i ert liv, en präst eller någonting. Eller något annat, så det är klart att ni kan ju liksom organisera det och göra det. Men jag menar att hitta någon annan kyrka. Då, så här. Våran kyrka har predikat och trott så här i ganska många år. Att gå in och förändra den, jag förstår att man vill det för att man vill liksom, man har sin åsikt och man vill ändra den utifrån sin till det man själv tycker så. Det fattar jag. Men någonstans så bara, men fast, vad är respekten för alla oss då inom frikyrkan som har trott så här och tror så här? Startar en egen kyrka då typ. Det är det jag menar jag då. Jonas Gardell har ju gått ut väldigt hårt till exempel. Att han tycker det är förfärligt att frikyrkan inte har gjort upp med den här ideologin. Så här. Och då säger jag så till Jonas Gardell, jag har inte aldrig suttit ner med honom. Så, men hade han suttit här så hade jag sagt till honom, Jonas, starta din egen kyrka. Det är ett fritt samhälle. Lite mycket så här, vill du vara kommunist? Okej, du vill vara kommunist. Ja, men starta ditt eget kollektiv då. Så här, du får liksom hyra en lägenhet här borta och samla alla dina kompisar och leva som kommunist. Det är okej. Så här.
Inte tvinga andra.
Men jag vill inte att du ska tvinga mig att vara kommunist med dig i den där lägenheten.
Men det är väldigt mycket den här cancelkulturhaveriet där. Det är liksom, man vill gärna tvinga andra vad de ska göra, ja. men man är väldigt lat och kast själv. Liksom. Man vill inte göra saker själv, men man vill gärna säga men till folk.
Låt Gustav med låt svara på det.
Nej, men för jag tycker ändå, det är just den grejen som du är inne på där. Att det, är så här, det är klart, han har ju möjlighet att göra det, utan just det är ingen mänsklig rättighet att vara med i en viss kyrka.
Precis.
Det är det som är grejen. Det är liksom inte, och det är därför som jag tycker att det är inga konstigheter med att om man då väljer att ha vilka regler som helst. Man kan ha regeln att man måste ha på sig en särk och ett plomman i munnen i en viss kyrka, om man vill ha det.
Exakt.
Och, då får man ha det, och så får man inte vara med om man inte följer de reglerna. Det är som att man har dresscode på en klubb. Så mina argument slutar bara när det har med liksom hälsovård att göra, utan det är bara så här det som är liksom, ja, the core. Men sen är det intressant, varför vill du inte viga homosexuella? Alltså rent konkret.
Nej, för jag tror att det är mot Bibeln. Liksom. Jag tror att Bibeln säger att utlevd homosexualitet är synd och äktenskapet är mellan man och kvinna.
Men tänker du på barnens skull?
Är utlevd homosexualitet synd då? Enligt dig?
Ja,
det är fel. Liksom.
Absolut, det står i Bibeln.
Och den delen, det köper du liksom, att det är så här, vad kommer hända med dem som utlever homosexualitet? Kommer de hamna i helvetet?
Nej, men lika mycket som alla människor som inte, alltså, det är ingen skillnad på en homosexuell eller på en heterosexuell, men som ligger runt. Eller som
okay. Är det samma synd att ligga runt?
Ja, alltså Bibeln säger ju att alltså, egentligen så är det ingen skillnad på synd. Sen kan det vara skillnad på konsekvensen av synd. Men alltså att ljuga eller att vara otrogen är synd är synd. Liksom. Men det vi ser, och de flesta skulle jag säga kristna runt om i världen, och framförallt evangelikalt kristna runt om i världen, tror ju, när vi läser Bibeln så ser vi att så här, okay, äktenskapet är någonting heligt. Det är någonting som Gud liksom tycker är väldigt viktigt. Och det är äktenskapet som Bibeln pratar om är mellan man och kvinna.
Gud har skapat dem som bögar. Är det inte bättre att de då försöker vara monogama och gifta då?
Jo, det kan nog vara bättre att de är monogama och gifta. Men eller monogama ska jag säga. Det är väl bättre att de är det än att de ligger runt. Ja. Men jag tror inte att de är skapade så. Jag tror inte att man skapas homosexuell.
Men det är väl bevisat.
Men för alla djur som är homosexuella, typ fladdermöss som är homosexuella, varför de är det?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Men jag tror inte att man skapas liksom. Jag tror Gud skulle vara ganska taskig om han gjorde det. Och jag tror, hade det varit så, då hade till och med två män kunnat få barn.
Så du tänker att det är ett val alltså?
Alltså jag skulle, nej, jag skulle inte säga heller att det är 100%.
Hur skapas det då?
Det är inte 100% ett val och det är inte 100% någonting som är... Det är inte ett val och det är inte heller någonting som är medfött, menar jag.
Man kanske indoktrinerar folk att bli det när man klär på dem kvinnokläder och genus.
Precis.
Men fladdermöss har ju inga genusföreläsningar och sånt.
Nej.
Så varför blir de bögar?
Nej,
de har ju något sånt.
Nej, men djur gör ju massa olika saker. Och, sådär.
Och vi är ju djur också.
Djur har väl orgies?
Jo, fast med det argumentet så kan man säkert, nu har jag inte belägg för 100, men du kan säkert hitta djur som är pedofiler.
Ja, det kan du.
Är det rätt
också? Så menar du, är pedofili
också?
Det här är ju, jag har gjort det tidigare så jag kan göra det igen. Men jag jämför inte det. Så det är skillnad på pedofili och homosexualitet.
Men det är synd
men
båda två.
Utifrån argumentet att man föds som det, och jag känner att jag föds sån här och därför är jag sån här. Om du ska dra det argumentet till din spets, då måste du också räkna in sådana saker som vi idag tycker är helt förfärliga.
Ja, men skillnaden är väl att det är fruktansvärt med pedofili för att du förstör någons liv. Men två homosexuella som lever ihop och älskar varandra, det är väl ingen, plus att, ingen som
absolut,
kommer skada.
Men nu pratar vi om man föds till.
Ja, om man föds till pedofil också.
Ja.
Ja, det föds man också. Ja.
Man föds till det, ja. Menar du det?
Ja.
Jag är inte säker på det.
Men vad är ditt alternativ?
Men vem skulle tro att de skulle välja att leva världens värsta liv där du hamnar i fängelse?
Vanligt att de inte ens själva
skulle man välja det liksom?
Nej, men jag tror att det kan finnas saker som du har antingen blivit utsatt för och val du gör som leder till att du sen inte kan liksom,
ja, jag tror mer på det. Jag tror mer på det. Vet ni att man föds, nu blir jag Gustav, men hur vet jag att man föds i en pedofil?
Du vet att jag är rasbiolog. Alltså,
har man valt i sådana fall? Vad är alternativet?
Nej, men jag tänker om du blir antastad av din pappa, Josef Fritzl, varje dag i 700 dagar i rad. Det är klart, jag tror att den risken ökar nog för att han också begår våldtäkter mot sitt barn sen. Liksom. Jag tror att den risken ökar.
Men du vet att det är du som låter som en genusfeminist nu, som tror på genus och samhällspåverkan, och jag säger alltid att det mesta är medfött, ärvt av genetiskt.
Men där är väl också skillnaden, för just pedofili så är det ju så att folk har ofta blivit utsatta. Så att där är det så. Så därför går det inte heller att jämföra med andra sexuella läggningar riktigt, medan det finns ingenting som tyder på att homosexuella har på något sätt blivit utsatta för något.
Jo, fast det finns vissa research som ändå visar att från USA, jag bara säger vad jag har hört, så jag har inte liksom exakta källan, men det finns research som visar att väldigt stor del av procentuellt för några år sedan homosexuella män hade antingen blivit då växt upp med bara ett kön eller blivit på något sätt antastade.
Men du, det är jätteintressant. Vet du, jag älskar att diskutera sån skit. Du vänder på mitt argument. Alltså, det du säger nu är att du får svara, han är uppväxt med många bröder, så är det.
Nej, växt upp med många med bara ett kön alltså.
Mm. Alltså typ om man växer upp med två pappor.
Men är det du...
Ja, eller bara tjejer till exempel.
Ja. Ah.
Så fanns det 80, de gjorde var en undersökning som jag hörde en kille citerade, av att 80% av homosexuella män i USA hade antingen var de uppvuxna med bara en mamma eller en pappa. Man hade blivit antastad eller våldtagen. Tror jag.
För annars är det man brukar prata om, att de föds senare i syskonskaran. Alltså homosexuella är ofta yngsta eller liksom kommer sent att Jag kommer inte ens ihåg genetiken bakom eller vad man ska kalla det, men och då menar jag bara att det, man kan vrida och vända på det liksom.
Det finns idag forskningen
är vi kan snacka vidare om det här någon annan gång faktiskt. Det hade varit kul. Men
det är klassiska arv- och miljöfrågan, och jag är ju alltid på arvsidan liksom, och det är intressant att du helt plötsligt är på miljösidan liksom. Det är ju samhället som skapar de sidan där börjar. Nej.
Men jag står alltid på Josefs sida.
Det som blir i det här blir ju att man blir oftast målad då som någon himla liksom homofob och sådär, vilket jag kan tycka är såhär, jag har min tro där jag tror att det jag verkligen tror att Bibeln är tydlig med att homosexualitet, utlevd homosexualitet är synd liksom. Men jag tror ju att Jesus älskar ju alla människor, och jag själv har ju som sagt homosexuella vänner, och jag måste ju säga det som jag precis sa. För att om jag inte säger det så är jag en riktigt stor, fet homofob. Vilket jag kan tycka är tragiskt att jag ska behöva säga.
Jo, det. Men det är som med invandrare. Att jag har en invandrarkompis och jag är inte rasist typ.
Precis, men jag tycker ändå att man ska öppna gränser.
Det är inget argument till det. Utan det som är, jag tycker alltid att det blir så absurt. Att
två sexist, människor, jag älskar feta.
Men för det är på de mesta, om två vuxna människor älskar varandra så kan ju det aldrig vara synd, tycker jag. Alltså, det är där som det skär sig för mig. Det kan aldrig vara fel att två vuxna människor tycker om varandra liksom.
Nej, för där gör ju du det till Gud då. Och tycker det här tycker ju Gud.
Nej, för jag tror att kärlek är Gud.
Okej, okay, men precis. Och där skiljer ju sig
oss. Kärleken är störst.
För jag menar inte att kärlek är Gud, jag menar att Gud är kärlek.
Ja, om Gud är kärlek så kommer han ju acceptera två vuxna människor som älskar varandra.
Nej, för om Gud är kärlek, då säger han inte det du vill höra, då säger han det du behöver höra.
Och det man behöver röra är att man är bra som man är liksom. Exakt. Ja, men du, här är Tolkiens fråga. Du tolkar på ett sätt, jag tolkar på ett annat.
Det här blir en
min version av Bibeln säger att man får göra så.
Underbart. Vi kan ta den här en annan gång. Men hörni, jag måste bara vi har hållit på länge. Det här är längsta podden jag har haft på länge faktiskt.
Och jag var inte ens halvvägs egentligen.
Nej, vi kan sitta och argumentera det här.
Jag tycker det här är jättekul liksom. och jag måste säga stort tack för att jag fick prata med er. Jätteroligt. Jag hoppas vi kan göra någon fler gånger. Min favorit är nog Alexandra Pascalidou.
Ja, det är ett gött avsnitt.
Det var hett, var det?
Ja,
det
var,
jag gillar när det blir lite feisty och fire. Och
ja, jag skulle verkligen vara arv och miljö, kan jag säga.
Ja, precis. Du är på Alexandras sida. Fattar du det, Filip?
Nej, det är han inte.
Jo, det är ni. Det är
den här frågan var han.
Det är ni.
Absolut inte. Grymt. Gud välsigne, säger jag.
Tack.
Tack så fan.
Svär man också.
Vi svär i alla fall inte i kyrkan nu.
Ha det gott.
Ha det gott.